Kvällstunden vecka 30, 2026. Inläst på Daisy CD Web av Rolf Westman. Har du frågor som rör Kvällstundens taltidning kan du ringa Kvällstundens kundtjänst på telefon 021 19 04 15 måndag till fredag 10-12 och 13-15. Innehåll. Första sidan. Bamse, äldsta studentboendet, brev från läsarna, läsarbilder, läsardikter, sommarpratare, sommarkviss, tvillingnöten, nöjesprofilen. Ruveröds kvarn, följetong 1, mystiska profilen, mitt i maten, novellen, Halmstads SM-guld, Engsell, en krigshjälte, deltat i Camargue. Båten som försvann. Det svenska kostymgeniet. Läsarberättelser. Sportprofilen. Ny följetong. TV-stunden. Personligt. Rätt svar. Marknaden. Med ett leende. Smörkonflikten. Kåseriet. Första sidan utgörs till största delen av ett stort färgfoto av den kända sångerskan från 50-talet Connie Francis, som slog igenom med låtar som Stupid Cupid, Pretty Little Baby med flera. Hon är veckans nöjesprofil. Vidare en bild av seriefiguren Bamse sina snickarbyxor. Nu firar världen snällaste björn sin 60-årsdag. Vidare läser vi om Roy Hodgson, stavat H-O-D-G-S-O-N. Det var 50 år sedan han tog jumbolaget HBK till toppen. Fler rubriker, Ruveröds kvarn, vad hände med SS Köpenhamn? Och så till sidospalten som har rubriken inledningsvis. Och i vanlig ordning skriver chefredaktör Agneta Brolin. Den här veckan har vi goda chanser till godfika. I söndags inledde Sara från Timmersveckan. Och nu ligger några av våra vanligaste flicknamn på rad ända fram till på lördag då Jakob bryter kvinnosviten. Det här är kanske årets namnsdagstätaste vecka och det finns många att fira. När jag tar en titt på namnen i Skatteverkets folkbokföring visar det sig att omkring 900 000 kvinnor i Sverige har ett eller fler av namnen som finns i almanackan denna vecka. Dessutom finns ett antal män som bär något av namnen. Exempelvis lystrar ett 20-tal män till namnet Sara. Antalet tjejer och tante med någon variant av fruntimmersnamnen fördelar sig ungefär så här. Sara 70 000 personer. Margareta och Greta 255 000. Johanna 74 000 personer. Magdalena och Madeleine 55 000. Emma och Emmy 85 000. Kristina och Kerstin 365 000 personer. Hur många känner du med det här namnen? Den manliga motsvarigheten till fruntimmersveckan kallas gubbetian. Och inleds med Sten och Sixten den 14 december och avslutas med Adam den 23 december. Däremellan ligger 10 mansnamn på rad. Idag finns 627 namn i almanackan. Senast nya namn lades till var 2022. Och nästa år tillkommer ytterligare 6 namn. Cassandra, Eira, Flora, Mio, Vilgot och Zacharias. 633 namn på 365 dagar borde innebära att vi kan fira fler namnsdagar, men kanske inte riktigt så ofta som i fruntimmersveckan. Världens starkaste björn fyller 60 år, Lisa Viktorsson skriver. I 60 år har den gula björnen med blå hängselbyxor underhållit och undervisat generationer barn. Han har lärt dem att den som är stark också måste vara snäll och att det är viktigt att vara en bra kompis. Bamse gick rakt in i hjärtat hos svenska barnfamiljer 1966 och idag läser cirka 200 000 barn varje nummer av Bamse-tidningen. Bamses pappa, det vill säga serieskaparen Rune Andreasson, var vid premiären 1966 en rutinerad tecknare. Han debuterade med sin första serie i Göteborgstidningen redan som 12-åring och dessförinnan tecknat mycket hemma. Äpplet föll inte så långt från trädet eftersom hans far Herbert tecknade serier hemma som en hobby vid sidan av sitt jobb i försäkringsbranschen. Utöver tecknaren tyckte Rune om teater som barn och 1938 debuterade han som barnskådespelare vid Göteborgs stadsteater och gick även elevskolan vid samma teater efter studenten. Systern Ulla ägnade sig också åt teater och blev som vuxen en känd skådespelerska som medverkade i en lång rad långfilmer som En fluga gör ingen sommar. Musik i mörker och Lång Lasse i Delsbo för att nämna ett fåtal. För Rune blev det istället tecknarna som tog över och han blev flitigt publicerad i ett antal olika publikationer redan som en tonåring, som till exempel i Allers och Göteborgsposten. På 1940-talet skapade Andreasson två tecknade serier som skulle kunna ses som något av föregångare till Bamse. Först gjorde han Brum, äventyr bland djuren, om en liten björnunges äventyr i skogen och sedan serien Teddy. Och i den finns stora likheter med den värld vi ser hos Bamse och hans vänner. Huvudkaraktär var björnen Teddy, som alltid var stark men kanske inte alltid lika snäll som Bamse. Han umgicks med vännerna Lasse Skutt och Skalman. Lasse Skutt var tuff och lite råbarkad, medan Skalman i mångt och mycket var samma karaktär som i Bamses värld, fast utan mat och sovklockan. På 1960-talet valde Andreasson att vidareutveckla Teddy och gjorde så att Teddy var snäll och bara blev stark av dunderhonung. Lasse Skutt blev Lille Skutt och rädd snarare än tuff. Skalman fick sin klocka och snart föddes hela konceptet Bamse. Till kullarna i Bamses värld hämtade Andreasson inspiration till i Taormina på Sicilien, där han semestrat under tidigt 60-tal. Parallellt arbetar han på en serie för tv och en seriestrip för Allers om världens starkaste björn. 1966 sändes 6 svartvita avsnitt av Bamse på SVT och ett av dessa avsnitt finns idag tillgängligt på Öppet arkiv. Samma år gjorde Bamse, Skalman och Lille Skutt även entré och seriestrip i Allers. Mottagandet blev varmt redan från början och serien rullade på veckovis i Allers. Eftersom reaktionerna varit så bra fick Andreasson idén till att skapa en egen tidning och 1973 kom det första numret av Bamse-tidningen ut. Skaparen var själv chefredaktör och präglade innehållet i tidningen som sålde bra. Bamse blev snabbt ett populärt varumärke och snart började olika produkter säljas. Under tidningens tidiga historia fanns ofta en politisk underton och ansågs ideologiskt stå till vänster och ge utlopp för värderingar som passade den politiska hemvisten. Ibland hamnade tidningen i blåsväder, som när den publicerade en Kina-special 1983 där Mao hyllades och Andreasson kritiserades bland annat för att ha hävdat att det under Mao inte var någon som svalt i Kina mer. Men även om tidningen ibland har kritiserats har den betydligt oftare rosats. Bamse har alltid varit humanist och lärt ut hur man är en bra kompis. Han har även lärt ut all möjlig fakta, matematik och läsning. 2017 uppmärksammades tidningen internationellt på grund av ett temanummer om källkritik. Något som unisont hyllades och 2022 fick Bamse-tidningen Sveriges tidskrifters stora pris. 1990 pensionerade sig Rune Andreasson från tidningen men fortsatte teckna livet ut. Han förberedde hemlighetsserier som skulle kunna publiceras efter hans bortgång och när Rune gick ur tiden 1999 nådde dessa serier redaktionen. Även om det som Bamses skapare han främst är känd och ihågkommen gjorde Andreasson mycket under sin långa karriär som startade redan som barn. Animation var något han gärna sysslade med samt tv av olika slag. Han gjorde till exempel barnprogrammet Nalle ritar och berättar redan i svensk tvs barndom på 1950-talet. Vid sidan av Bamse är väl den mest kända tecknade serien i tidningsform Lille Rickard och hans katt samt Pellefant. Som tidigare nämnts var Bamse till en början politisk men har under tiden förändrats. En del är det tydligt partipolitiska dragen att tonas ned men den moraliska grundtonen finns kvar. Svåra frågor som är viktiga i barns vardag tas fortfarande upp. Exempelvis mobbning, rasism, jämställdhet, miljö och så vidare. Idag blir Bamse fortfarande stark när han fått i sig farmor Augusta Beatas dunderhonung. Men han är inte längre brutal som han tidigare kunde vara mot skurkar eller mobbare. Många nya karaktärer har tillkommit genom åren och Bamse är idag i seriens värld en medelålders familjefar som varsamt använder sin dunderhonung. 60-årsjubileet 2026 uppmärksammas på flera olika sätt. I tidningen berättas om Bamses liv och på bibliotek hos utställningar och tipspromenader för barn. Temaparken Bamses värld på Kolmårdens djurpark sätter upp en jubileumsföreställning som en del av firandet har även och utmärkelsen Bamses snällhetspris instiftats och delas ut för första gången hösten 2026. Priset ska tilldelas en vuxen person som visar prov på mod, omtanke och vänlighet för att inspirera barn och vuxna att vara snäll. Vinsten består förutom att få skänka 10 000 kronor till valfri välgörenhetsorganisation av en vandringspokal, ett konstverk, ett Bamse-mjukisdjur samt möjlighet att tipsa om hur man är snäll i Bamse-tidningen. Det har gått 60 år sedan Bamse och hans vänner såg dagens ljus, men populariteten finns kvar. 2024 gjorde Kantar Sifo en undersökning om kännedom kring olika varumärken bland barn i åldersspannet 4-10 år. 92% av de tillfrågade barnen kände till karaktären Bamse. Idag ägs Bamse-tidningen av Story House Egmont. Det finns numera en hel uppsjö av olika publikationer, leksaker, kläder och mycket mera med världens starkaste och snällaste björn på. Som en hyllning dels till Bamse själv, dels till hans pappa Rune Andreasson reste 2012 en staty föreställande Bamse skapare av Jonas Högström vid biblioteket i Skånska viken där Andreasson var bosatt under många år. Med tanke på den fortsatta populariteten kommer med största sannolikhet Bamse, Skalman, Lille Skutt, Brummelisa, Nina Kanin, Vargen, Husmusen, Katten Jansson och alla de andra att fortsätta roa och utbilda barn lång tid framöver. Kanske i 60 år till. Nu följer en artikel om Sveriges äldsta boende för studenter. Sofia Eklund skriver: I Uppsala finns ett stort stenhus med röd och gul fasad som det finns synbara sprickor i. Detta hus är stiftelsen Norrbyska studenthemmet, som även är känt under namnet Norrbyhus. Det handlar om Sveriges äldsta studentboende. Det har varit oförändrat sedan 1887. Här har många präster bott och en av de mest kända är Elof Sundin. Den som bor i Uppsala kan under en cykeltur eller promenad längs Sankt Johannesgatan se ett stort stenhus med en fasad som utmärks av gula stenar och röd puts och synliga sprickor samt ett kors ovanför porten i brunt trä. Det som får tillfälle att stiga in genom träporten kommer att märka att golvet lutar. Anledningen till lutningen är att huset blev byggt på en grund som egentligen inte var godtagbar. Till följd av detta finns ingen horisontal yta inne i huset. Byggnaden är folkmun kallad Norrbyhus och ibland även Fästprästhuset. Det är Sveriges äldsta studentboende av alla studentbostäder som är i bruk idag. I det här huset finns 24 studentrum, i första hand avsedda för de som studerar teologi och avser att bli präster i Svenska kyrkan. Mannen som grundade stiftelsen år 1880 var teologen och prästen Carl Julius Norrby. I hans stadgar från samma år klargörs följande i paragraf 1. Ändamålet med hemmet är att bereda teologistuderande som giver hopp om sig att bliva värdiga präster, dels ekonomisk lättnad under deras vistelse vid universitetet, dels tillfälle till ett kamrat och hemliv, som kan erbjuda skydd emot de sedliga faror, vilka för den hemlösa studenten är sällan är och allvarliga, slutcitat. I dagens stadgar kan en ändring förutom språket och formuleringarna samt det faktum att de blivande prästerna på Norrbyhus var några av de vildaste festprissarna i Uppsala fram till början av 2000-talet noteras i den första paragrafen. Citat. Stiftelsens ändamål är att erbjuda ett hem främst för teologistuderande i Uppsala, vilka avser att bli präster i Svenska kyrkan. Stiftelsen skall för detta ändamål äga och förvalta ett särskilt studenthem i Uppsala, Norrbyska studenthemmet. Slutcitat. Den viktigaste skillnaden mellan paragraf 1 och 1887 års respektive dagens stadgar är att ursprungligen var Norrbyhus endast avsett för teologer som studerade med avsikt att bli präster. Nu för tiden har dessa studenter visserligen förtur och Norrbyhus är i första hand avsett för dem. Men det har blivit möjligt för studenter från andra fakulteter att söka dit. De som bor på Norrbyhus kallas för hemiter och de har alla olika ämbeten. Ett exempel på ämbete är pater. Patern är den som bland annat kontaktas om bostaden, som är ordföranden på stämmorna, och så vidare. Andra viktiga ämbeten för att nämna några är vice pater som är ansvarig för städschemat och klubbverket, som leds av klubbmästaren och lagar maten till stora middagar varje höst och vår. Samt kryptörer som ansvarar för måndagsmässorna i Norrbyhus egna kapell. Detta kapell kallas kryptan. En intresseorganisation som är av särskild betydelse för Norrbyhus är Hemitföreningen, som utgörs av både kyrkomän och akademiker. Denna intresseorganisation har räddat det här studentboendet från hot om nedläggning och rivning. Att Norrbyhus räddas från att rivas har ett stort historiskt värde. Huset är speciellt, möjligen unikt i Uppsala, eftersom det i stort sett inte har förändrats ett dugg sedan det byggdes klart år 1887. Att Norrbyhus är så välbevarat gör det något mer än ett studentboende. Huset är ett levande minne av en svunnen tid och har blivit en särskilt intressant byggnad för alla som studerar konstvetenskap vid Uppsala universitet. När man läser konstvetenskap i Uppsala lär man sig nämligen mycket om arkitektur. Det är därför vanligt att studenterna granskar stadens äldre byggnader för att se vilka arkitektoniska inslag från tiden då husen byggdes som finns bevarade. Det gör att många väljer att studera Norrbyhus inför en tentamen om det sena 1800-talets arkitektur. Sedan stiftelsen grundades år 1880 har många blivande teologer och präster bott på Norrbyhus. Det finns en person som starkt förknippas med studentboendet, nämligen Elof Sundin, som föddes 1943. Elof Sundin har varit känd vid Uppsala universitet sedan 1963, då hans namn plötsligt dök upp på närvarolistan under en lektion i kursen Gamla testamentets exegetik. Elofs namn fortsatte dyka upp på närvarolistan, men själv syntes inte till, vilket till sist fick läraren, docent Karlsson, att fråga var kandidat Sundin egentligen befann sig. Det enda docenten fick veta var att ingen hade sett Sundin. Inte desto mindre började Elof Sundins namn dyka upp på andra ämnes närvarolistor och på skrivningar. Denna osynliga man avlade till och med en teologikandidatexamen. Han lyckades även doktorera och hans doktorsdiplom pryder en väg på Norrbyhus. Ändå har ingen sett honom, trots att Uppsala Nya Tidning publicerade ett uppslag om hans kommande disputation i kyrkorätt år 1984. Elof Sundin har sedan dess varit aktiv i kyrkorättsliga mål och i debatter samt skänkt stora summor pengar till Stadsmissionen. Sedan 2011-2012 delar Teologiska studierådet ut Elof Sundins pris till den student som utmärkt sig genom att främja god stämning, kamratanda eller god arbetsmiljö bland studenter vid teologiska institutionen. Men vem är egentligen Elof Sundin och finns han ens? Man vet att han är en teolog som är medlem i Norrlands nation och att han fortfarande bor kvar på Norrbyhus. Och åtminstone är det vad man får höra om honom när man frågar vem han är. Han är utan tvekan en påhittad person. Men då undertecknar har bott och studerat i Uppsala kan jag intyga att studenterna talar om Elof Sundin som om han vore verklig. Sofia Eklund skriver vidare: han framställdes som så verklig i början av 2010-talet att jag först trodde att han fanns. Det som använt namnet Elof Sundin och hållit mystiken kring honom vid liv sedan 1963 är dock verkliga. Men vilka de personerna är kommer sannolikt aldrig avslöjas. De har emellertid lyckats att skapa en legend. Till följd av att den mytomspunna Sundin bor på Norrbyhus har han kommit att ge detta hus en särskild prägel som med stor sannolikhet inte kommer att blekna bort inom den närmaste framtiden. Brev från läsarna. Först några ord av redaktionen. Kära läsare, brev från läsarna gör ett tillfälligt uppehåll under några semesterveckor. Men fortsätt att skicka in material till oss. Vi tar tacksamt emot insändare, läsarfrågor, läsarbilder, efterlysningar etc. Maila till redaktionen@tidningshuset.com eller skriv till Kvällstunden, Klockartorpsgatan 14, 72344 Västerås. Bertil Johansson i Hovslätt inleder med följande artikel. Angående slaget vid Borodino 1812 vid Kvällstunden vecka 26. Skrivet av tidningsmedarbetaren och världsresenären Björn Schyberg. När jag läste artikeln gick tankarna till mitt besök på Borodino Bertel Panorama Museum i Moskva på 1970-talet. När man gick in i den runda byggnaden kom man upp mitt i den 360 grader runda, 115 meter långa och 15 meter höga målningen Slaget vid Borodino. Den är målad av den rysk-franska målaren Franz Robaud, stavat R-O-U-B-A-U-D, född i Odessa 15 juni 1856. Han blev adlad 1889, fick tyskt medborgarskap vid första världskriget, bosatt i München och avled 1928. Han fick uppdraget 1912 att avbilda sammandrabbningen mellan Napoleons armé och ryssarna. Borodino-museet öppnade 1962. Det var en fantastisk upplevelse att stå mitt i byggnaden och ha hela målningen runt omkring sig. När jag var inne var taket lite nedsänkt så att tavlans överdel försvann för ögat liksom tavlans nederdel. Gjorde att ögat inte fick någon fixpunkt och man kunde inte avgöra några avstånd. Det bullrar och luktar i krig, kanonskott, hästar som gnäggar, folk som ropar och skriker på hjälp. Och man vände sig om så målade soldater och sköt med gevär med ljudeffekter, vilket gjorde att jag ville kasta mig ner på golvet. Slaget vid Borodino ägde rum 26 augusti 1812 eller 7 september 1812, beroende på vilken kalender man utgår ifrån. Sven Persson i Vikmanshyttan skriver om arbetsoduglig orgeltrampare. Bästa kvällstunden, med anledning av er artikel om udda jobb vill jag tipsa om några jobb som inte finns mer. Min morfars morbror August Carl Täcksten, född 1863, död 1939, hade som yrke orgeltrampare. Han gick mellan Vika och Horsö kyrka för att trampa orglar åt kantorn i dessa kyrkor. Han trampade alltså in luft åt kantorn. August var enligt kyrkböckerna arbetsoduglig. Andra yrken som funnits är banvakt. En man som bodde i en liten stuga vid järnvägen vars uppgift var att fälla ner bommarna vid en övergång när tåget kom. Han skulle också kontrollera en viss del av järnvägen. Gatsopare, kontrollassistent vid mjölkprovningen och mjölkbönder är andra udda och nästan bortglömda yrken. Leif Lundin skriver helt kort, apropå udda yrken i kvällstunden vecka 26. Ja, det finns många underliga yrkesbenämningar. En anställd på kärnkraftverket Ringhals kallade sig i telefonkatalogen atomklyvare. Det kan inte vara lätt, så små som det är. Signaturen dåliga politiker bidrar med följande rader. Jag funderar över en sak. När judarna kom under och efter kriget tog politikerna ingen särskild hänsyn till dem. De anpassade sig fort till samhället. Vi märker inte att det finns här, det blev svenskar. Men när andra invandrare kom, då skulle vi anpassa oss till deras sätt att leva. Vi fick inte säga si eller göra så. Barnen fick inte ha skolavslutning i kyrkan längre. Kyrkan ligger i Sverige. Barnen bor i Sverige. Skamligt av politikerna att förnedra Sverige och våra traditioner visar att vi har inget värde. Vi är det mest kriminella landet i EU. Om politikerna haft råg i ryggen hade de stoppat detta för flera år sedan. Men det är för fega. Deras arbete är att göra det bästa för Sverige, men de har det ingen aning om hur man gör. Under rubriken läsarnas egna sommarbilder så ser vi två färgfoton. Det första är inskickat av Anders Bjurhammer och har en liten rubrik som heter På eget spår. Och vi läser, på flera platser finns möjlighet att trampa dressin genom sommarlandskapet, bland annat i Vadstena längs en av Sveriges äldsta järnvägar. Anna-Lena testar för första gången på bilden. Vidare en bild av en traktor ute på, som arbetar ute på en åker, och det är Anita och Ulf Arbetsson i Degerfors som har skickat in den, och rubriken är Äntligen nyslaget hö. Detta väntar vi på varje sommar när våran granne Leif Prag slår höet utanför våran tomt. Då smyger bland annat räven och rådjuren fram, och vi kan sitta på altan och titta på våra djur. Läsarnas sommardikter. Guldpärlor av Fredrik Scheike. Livet pausas vid oväsentligheterna. Ett slöseri av tid i mjukisformat. Men lenast är den hud du aldrig nuddar. Där guldpärlorna flätas samman som en ögla kring din hals. Där evigheten nalkas med lätt packning klädd. I blåställ den lika rädd som oss för att blickar ska mötas. Dina öron har sjunkit och du med dem dit dina diamanter vill. Hem, men du är ändå fast i övertygelsen om vikten av ditt goda leverne. Guldpärlorna svärtade av uppgiften, finns inget av dig kvar. Önskan av signaturen Pia Å. Om det ändå vore så att flera människor kom på att vara snälla mot varandra, att ta hänsyn till alla andra. Då vore livet ljust och lätt, gladare på alla sätt. Över jorden spred sig det som vi kallar vänlighet. Alla människor har rätt att ha det bra på alla sätt. Är det enda liv vi har, för efter det, vad finns kvar? En stund bland rosor av A.M. Kjell. I rosornas värld vill jag stanna. Låta själen få vila bland dem. Ta in deras skönhet, den sanna. Låta själen få vila bland dem. Ta in deras skönhet, den sanna, vore besökaren i deras hem. Nyckeln, den vill jag finna, med koden till denna frid, där tiden bara tycks rinna, utan jäkt och all världslig strid. Presentation av ytterligare några sommarpratare. Sommarpet sänds varje dag klockan 13. 23 juli, Kajsa Ollengren, EU:s representant för mänskliga rättigheter. 24 juli, Sara Vide Eriksson, konstnär. 25 juli, Joel Kinnaman, skådespelare. 26 juli, Sven Hagströmer, finansman. 27 juli, Ebba Årsjö, paraidrottare, alpin skidåkare. 28 juli, Andreas T. Olsson, skådespelare och dramatiker. Och 29 juli, Martin Pettersson, professor i filosofi. Sommarkviss, skapad av Annette Grandin. Det är 5 stycken frågor där detta svaren kommer sist. 1. Vad heter Grönlands huvudstad? Namik, Aput, Kanik eller Nuuk? 2. Bandyfinalen spelades i år på ABB Arena Syd i Västerås. Men vilken idrottsplats höll i evenemanget mellan 1991-2012 och 2018-2023? Friends Arena Stockholm, Söderstadion Stockholm, Studenternas IP Uppsala eller Heden Göteborg? Fråga 3. Vad betyder ordet signum? Känsla, avslut, via regio eller särmärke. Fråga 4. I vilken stad utspelas Shakespeares tragedi Romeo och Julia? Verona, Venedig, Viareggio eller Vicenza? Och fråga 5. I slutet av veckan fyller Mick Jagger år. Hur många år fyller han? 78, 80, 83 eller 85? Och de rätta svaren är 1. Nuk. 2. Studenternas IP Uppsala. 3. Särmärke. 4. Verona. Och fråga 5. 83 år. Tvillingnöten av Bertil Florén. Sätt din allmänbildning på prov i den här trestegsraketen. Knäcker du nöten redan på nivå 3, då kan du söka på det lite extra. De rätta svaren kommer sist. Vi börjar med ämnet sång och musik. Vem var detta? Nivå 3. Detta var en person som kunde skriva såväl bohem, målare som visdiktare och plåtslagare på visitkortet om han hade haft något. Han föddes till Katarina församling i Stockholm som son till en möbelsnickare. Nivå 2. Han visade sig första gången som konstnär med en utställning 1929, men fortsatte arbeta som plåtslagare i Örebro. Därefter kom hans vanvördiga visor ut, den första av de tre dikt- och vissamlingar han fick publicerade. Och nivå 1. Hans visor fick förnyad uppmärksamhet på 1960- och 70-talen genom Fred Åkerströms inspelningar som utkom på 2 LP-skivor. Av hans underfundiga visor är det nog framförallt Trubbaduren, Amerikabrevet och Åke Lundgrens begravning som fört honom till eftervärlden. Och det andra ämnet i geografi, vad heter denna byggnation? Nivå 3. Bakom detta bygge stod ett bolag som bildades år 1858 av den franske diplomaten Ferdinand de Lesseps. Den österrikiske ingenjören Alois Negrelli stod för de tekniska planerna och bygget kom att ta 10 år att slutföra. Nivå 2. Den 17 februari 1867 färdades det första skeppet genom denna vattenled som är drygt 16 mil lång och som bredast 130 meter. Genom denna kanal passerar cirka 15 000 fartyg varje år. Det står för omkring 14% av världens samlade sjöfart. Nivå 1. Vattenleden hamnar i fokus och skapar en världskris i juli 1956. Och efter att president Nasser nationaliserade leden för att kunna finansiera ett annat bygge, den enorma Aswan-dammen i Nilen. Krisen namngavs efter ledens sydliga ändpunkt. Och de rätta svaren är Ruben Nilsson och Suezkanalen. Nöjesprofilen. På 1950-talet slog hon igenom och blev snabbt en av de mest sålda artisterna globalt. Connie Francis sjöng på många språk och blev en idol för många unga flickor. Framgångarna var monumentala med trallvänliga poplåtar som Stupid Cupid, Lipstick on Your Collar eller Pretty Little Baby. Så sen som våren 2025 fick hon en ny publik när hennes musik blev viral i sociala medier. Tragiskt nog hann hon inte njuta av den nya framgången så länge eftersom hon gick bort i juli samma år. Den 12 december 1937 föddes Concetta Franco Nero i New York i New Jersey och växte upp i de italiensk-judiska områdena i staden. Hon uppmuntrades att sjunga och spela dragspel. Både familj och grannar ville att hon skulle uppträda vid alla möjliga tillfällen redan som barn. Som 13-åring debuterade hon i tv när hon medverkade i talangjakten Arthur Godfreys Talent Scouts 1950. Det var i detta program som hon tog sitt artistnamn. Connie Francis sa, efter programmet slutade hon spela dragspel och fokuserade enbart på sången. Efter tv-debuten arbetade hon som demosångerska, det vill säga att hon sjöng in låtar som olika låtskrivare ville sälja till skivbolag. Dessutom fortsatte hon sjunga på talangjakter, fester och stundtals i tv. Hon spelade in några singlar som dessvärre inte gick så bra. När skivbolaget tvekade inför att ge henne chanser till fler singlar övervägde Connie själv att satsa på medicinstudier istället. Planer ändrades när hon plötsligt fick en hit. Över en natt slog igenom på andra sidan Atlanten när singeln Who's Sorry Now blev listetta i Storbritannien 1958. Själv tyckte hon inte om sången från början och behövde bli övertalad om att spela in den som ett sista försök att slå igenom, vilket alltså lyckades. Det är en cover av en vals från 20-talet som på sin tid var en hit med Isham Jones. Några medicinstudier blev det aldrig. Istället tog musikkarriären fart för Connie. De sista åren av 1950-talet och början av 1960-talet blev en enda framgångssaga med hit efter hit. Hon blev snabbt en av de mest sålda artisterna hemma i USA med 3 Billboard-ettor. Men hon slog även internationellt. Hon var redan populär i Storbritannien, men hon slog hon även i resten av Europa, liksom i andra delar av världen, som i Japan och Filippinerna. Ett land som blev omåttligt populär i var Tyskland. Här är det svårt att inte dra en parallell till vår egen Siw Malmkvist, som också är ett välkänt namn i Tyskland och som dessutom rör sig i samma genre som Francis. Flera låtar har båda två spelat in, till exempel Connie Francis Everybody's Somebody's Fool, som i Malmkvists tappning blev Tunna skivor. Liksom Malmkvist sjöng Francis även på tyska. Det var inte det enda språk Connie sjöng på. Hon behärskade att sjunga på en lång rad språk och hade språköra. Under uppväxten hade såväl italienska som jiddisch florerat, och just jiddisch talar om flytande att sedan barnsben. Dessa språk spelar hon in på liksom nederländska, grekiska, portugisiska, spanska och japanska. Hon sjöng även in 2 låtar på svenska, Mr. Twister och Pretty Little Baby. I de svenska översättningarna varvade svenska och engelska. Här ett exempel från sistnämnda titel. Pretty Little Baby, säg inte maybe om jag skulle våga en enda fråga. Pretty Little Baby, du kan väl svara ja. Storhetstiden varade en bra bit in på 60-talet och världen ville ha mer av Connie Francis. Så småningom blev dock slagermusiken allt mer utkonkurrerad, bland annat av band som The Beatles. Om 1960-talet var sagolik blev 70-talet något helt annat för en av världens mest uppburna sångerskor. Hon opererades 1974 på grund av sjukdom och operationen medförde att hon tappade sångrösten. Det dröjde ända till 1981 innan hon åter kunde ställa sig framför mikrofonen. Det var inte den enda motgången. Samma år som operationen utsattes hon för en brutal våldtäkt i New York. Under knivhot där hon blev svårt misshandlad. Traumat ledde till depressioner och hennes förövare hittades aldrig. Händelsen kom längre fram göra att Frances blev engagerad i frågan om våld mot kvinnor och blev något av ett språkrör för kvinnor som utsatts. Hon samarbetade med president Ronald Reagan att lyfta frågan och öka tryggheten och säkerheten för kvinnor. 1978 släpptes albumet Who's Happy Now? Men eftersom hon inte kunde sjunga efter operationen användes gamla inspelningar. Rösten kom så småningom tillbaka, Men då kom nästa tragedi för Connie när hennes bror George mördades utanför sitt hem 1981. Han var advokat och var på grund av hans arbete han blivit en måltavla för mördaren. Hon tog broderns bortgång hårt och avstod från musiken för att ta hand om familjen efter den chockerande händelsen. Connie led för psykisk ohälsa och i mitten av 1980-talet försökte hon ta sitt liv, men överlevde. Hon låg dock i koma under en veckas tid. Samma år som självmordsförsöket släppte hon memoarboken Who's Sorry Now, som blev en bestseller i New York Times. Därefter hittade hon tillbaka till musiken igen och spelade in album och turnerade världen över under många år. Hon hade även en hyllad show i Las Vegas tillsammans med Dionne Warwick 2010. 81 år gammal valde Connie Francis att gå i pension 2018. Hon drog sig tillbaka från rampljuset och levde ett lugnt liv i Florida. Våren 2025 återupptäcktes hennes låt Pretty Little Baby och blev viral på TikTok, där låten användes i ofattbara 28,4 miljoner videos. Den glada melodin användes framförallt i lättsamma klipp där folk visar upp blommor och inredning. Hennes övriga musik upptäcktes också av en ny generation och mest spelad på Spotify är just Pretty Little Baby, som i skrivande stund har omkring 150 miljoner lyssningar, följd av Stupid Cupid med nära 105 miljoner strömningar. Frances själv kommenterade att hon tyckte uppståndelsen var rolig och att hon saknade musiken. Hon skaffade sig konto på TikTok och tänkte börja sjunga på allvar igen. Men dessvärre hann hon inte förverkliga alla sina planer. De lämnade jordelivet den 16 juli 2025. Connie Francis är med över 200 miljoner sålda skivor. En av världens genom tiderna mest sålda skivartister. Och hennes musik får fortfarande nya lyssningar världen över. Ruveröds kvarn har en lång historia. Det var när munkarna på Herrevårdskloster var i stort behov av vatten till sina verkstäder som de började bygga fördämningar och leda om vattnet till Ubarpsån. På flera ställen grävde en fåra att få vattnet att rinna vidare från östra till västra Sorrödssjön. Vid östra Sorrödssjön byggde munkarna en fördämning som öppnade möjlighet att anlägga en vattenkvarn. Enligt uppgift fick kvartermästare Karl Rönnström och Rata 37 tillstånd att bygga en vattenkvarn på mark tillhörande Ruveröds gård. Kvarnen var i full drift ända in på 1930-talet och betjänade även närliggande gårdar och fungerade precis som i forna dagar utan att genomgå omfattande modernisering. Boningshuset flyttades troligen till sin plats alldeles intill kvarnen i mitten av 1800-talet. Den slutsatsen kan man dra av att årtalet 1860 anges ovanför den öppna spisen. Huset är byggt enligt dåtida bruk, med bakugn och öppen spis där man lagade mat på tre fot. Huset bestod av ett enda rum och ett kök där golvet var belagt med kvarnstenar. Från början hade rummet lergolv, som i slutet av 1800-talet ersattes med brädgolv. År 1890 flyttade Petter och Theolina Larsson in i huset. Paret hade 9 barn och det blev trångt när man även hade både gris och höns inne i stugan. Peter Larsson blev den sista mjölnaren i Ruveröd och var verksam fram till 1930-talet för att då och då starta upp kvarnen under krigsåren på 40-talet. En dotter till Peter, Theolina, bodde kvar i huset fram till mitten av 50-talet. År 2000 köpte hembygdsföreningen kvarnen och marken runt kvarnen. Platsen är nu ett populärt besöksmål med olika arrangemang i föreningens regi. Rosen som växer in till boningshuset uppges komma från Herrevårdskloster. Tjejen som inte sade ett knäpp. En följetong av Kjell E. Genberg, och detta är tredje delen av 6. Men först en resumé. 15-årige Daniel flyttar med sin familj, mamma Marilyn, storbror Magnus och Magnus 5-åriga dotter Åsa norrut. Trots att Daniel känner motstånd till att flytta från Stockholm hittar han ganska direkt kompisar, bland andra Kejo och Erika. Daniel ser äldre ut än sina 15 år och tjatar om att få köra storebrors bil. En dag tar han bilen för att köra till biltvätten. Han blir stoppad av polisen men klarar sig om Magnus får åka till stationen och visa sitt körkort. Polisen tror att det var Magnus som körde. Daniel passar också på att göra extra nycklar till bilen. Nu, dagen innan skolan ska börja, sitter han på fiket med kompisarna och pratar om den nya läraren som ska börja. Slut på resumén. Vi satt och snackade lite löst i någon timme. Sen kom kaféägaren och sa att vi inte kunde sitta hur länge som helst på en enda beställning, så vi reste oss och gick. På gatan skildes vi åt och jag började vandra hemåt mellan höga snödrivor. Ses imorgon då, sa Erika. På natten drömde jag om henne och hennes doft. Det var lite underligt. Jag brukar inte drömma om brudar. Mest handlade mina drömmar om bilar, om att jag vann Formel 1-tävlingar. Morsan väckte mig tidigt och tvingade mig att bada före frukost. Hon hade lagt fram rena kalsonger och en nystruken skjorta. Skorna var borstade och innan jag lyckades komma iväg var luften full av förhållningsorder om att jag skulle sköta mig. Det hade blivit lite mildare och den snö som föll medan jag vandrade till huset med de höga fönstren var våt och klibbig. Alla som stod på skolgården verkade känna varandra sen förr. De pratade och skrattade. Och blev det inte ett skit om mig. Men så fick jag syn på Rika och Kejo. De presenterade mig för sina kompisar och sa att jag var 08 som det nästan gick att umgås med. En gammal bil svängde in mot lärarens parkeringsplats och stannade. Ur klev en kille. Det var nog det rätta ordet. Han såg inte ut att vara mycket äldre än vi som gick i högstadiet. Han såg lite skraj ut. Det måste vara vår nya lärare, suckade Erika. Kejo stirrade på honom. Tror du att han kommer in på barnförbjudet? Utan att visa legitimation, sa han och ruskade lite på huvudet. Ska verkligen den kunna lära ut någonting? Han skyndade in i skolan och vi följde tvekande efter och hängde av oss ytterkläderna i kapprummet. Inne i klassrummet hade redan de flesta bänkat sig. Några av dem visade att de kände sig hemma genom att hojta, prata högt med varandra och kasta papperstussar. Jag tyckte att jag hade hamnat i en mellanstadieklass. Det hördes steg i korridoren utanför. Lägg av, han kommer nu, ropade Fredrik Jansson, en av killarna jag nyss träffat på skolgården. Den nya läraren drog igen dörren efter sig och klev fram till katedern. Han såg osäker ut, nästan skraj, vilket inte var så konstigt. Det kunde inte skilja så många år mellan honom och eleverna i klassen. Han ställde sig vid sin stol och såg spänt på oss. Sen tog han en krita och skrev Lars Ljung på svarta tavlan. Jag heter Lasse. Jag ska vikariera som er klassföreståndare till dess er ordinarie lärare kommer tillbaka, sa han sedan. Dessutom ska jag försöka lära er svenska och historia. Jag tänker att jag ska ropa upp er så att jag lär mig vad ni heter. Finns Johannes Hjelm här? En av killarna längst bak i klassrummet reste sig. Han hade mössan på och bara en skinnjacka med en massa dekaler på. Det är jag, sa han. Magistern såg ogillande på honom men sa inte ens till att han skulle ta mössan. Lasse Ljung ville väl bli varmare i kläderna innan han vågade visa att det var han som skulle bestämma. Anna Bengtsson, sa han istället. Jag är här, svarade en tjej med råttfärgat hår och viftade frenetiskt med handen. Han ropade upp mig och några till. Sen läste han ett namn i klasslistan och såg upp. Keijo Koivula, uttalar jag det rätt? Någorlunda, sa Keijo. Det ska egentligen heta Koivula, så om magistern lär sig det är jag tacksam. Lasse Ljung såg på honom och det dök upp en liten rodnad på hans hals. Han svalde och nickade. Det ska jag komma ihåg, sa han, och gjorde en anteckning i sin bok. Bra, tyckte Keijo. Men Keijo duger också bra. Då skrattade magister Lasse lite kort innan han började läsa ur klasslistan igen. Fredrik Jansson. Jag sitter här, ryade Fredrik. Snart var nästan alla uppropade. Han vände blicken mot oss som satt närmast fönstret. Då måste du vara Pernilla Norin, sa Lasse och pekade. Rika ryckte till. Nej, jag heter Rika Askerud, sa hon. Läraren såg undrande ut och glodde i sin lista. Jaha, ja, här står du ju. Jag följde hans blick när han såg på den sista tjejen som satt alldeles framför min nya bekant från skolgården. Då måste det vara du som... Jag heter Fredrik Jansson, sa killen. Magistern ropade upp mig för en god stund sedan. Lasse Ljung sa mycket förvånad ut. Och det blev jag också. Flickan som satt framför Fredrik var alldeles stilla och hade blicken riktad mot svarta tavlan. Men Pernilla, upprepade läraren. Pernilla är frånvarande, svarade Fredrik snabbt. Jag tyckte nog att tjejen verkade lite frånvarande, men inte värre än att hon borde kunna svara på tilltal. Men sen slog det mig. På fiket hade Keijo sagt att jag skulle testa den nya läraren. Det var säkert det testet. Tack Fredrik, sa Lasse Ljung och log. Jag antecknade det. Jag tyckte faktiskt att läraren skötte det här riktigt bra. Det tydde på att han hade sinne för humor och inte tänkte låta skolungars skämtlynne förstöra hans första dag på nya jobbet. Jag undrade hur länge mina klasskompisar skulle driva det här spelet. Det skulle jag stå upp i varse. Magistern såg på klockan. Det var en stund kvar av timmen och han förklarade att vi skulle repetera historia till dess det ringde ut. En lektion till och sen när ni lediga sa han med ett lätt skratt. Det är första dagen och vi ska ha lärarmöte. Ni har tur att slippa vara med på det. Vad var det ni läste på de sista historielektionerna i fjol? Erika räckte upp handen. Vi höll på med 30-åriga kriget. Aha, vilket år var det då som en tämligen fet svensk kung stupade vid Lützen? Han pekade med pekpinnen på den tysta tjejen längre bak i klassrummet. Ingen reaktion. Har du ingen aning om vilket år det kan ha varit som Gustav II Adolf stupade slaget vid Lützen? Jag hade svårt att hålla mig för skratt när Fredrik ställde sig upp. Pernilla satt kvar i sin bänk, till synes helt oberörd. Jag har för mig att det var 1632. Nu syntes det tydligt att läraren fattat vad eleverna höll på med. Det var duktigt av det att komma ihåg det, Fredrik, sa han, och rösten lät lite sötsur. Äsch, det var väl inte så märkvärdigt. Vi repeterade ju allt om 1600-talet i höstas. Jag satt en stund och tittade på Pernilla. Hon var riktigt söt, en varelse värd att drömma om, eftersom Erika tydligen hör sig till Keijo och inte verkar vara någon att satsa på. Jag bestämde mig för att göra ett försök så fort jag räknat ut hur det skulle gå till. Läraren fortsatte att fråga om 30-åriga kriget och mina nya klasskamrater kunde mycket om det. Till och med jag fick en fråga som jag lyckades svara rätt på. Sedan ringde skolklockan och de flesta fick väldigt bråttom ut ur lektionssalen. Det var dags för alla att prata om vad det förs under jullovet, snacka in sig med gamla vänner och knyta nya förtroliga band. Lasse Ljung stod med hand flatra mot katedern när jag passerade honom på väg ut för att ta på jackan. Han hade klarat den första persen riktigt skapligt, tyckte jag, men begrep att han undrade över hur han skulle klara sig ur den soppa som eleverna kokat ihop mot honom. Jag kom ut på trappan mot skolgården och kunde inte se till Kejo och Rika någonstans. Det började snöa ännu mer och hade dessutom blivit kallare, så det var inte blötsnö utan stora vita lapphandskar som föll från himlen. De flesta ungdomarna stod i klungor och pratade med varandra, skrattade och hojtade. Så fick jag syn på Pernilla. Hon stod alldeles ensam vid en stor snöhög i ett hörn av skolgården. Mobbade henne, tänkte jag. Det verkar vara så, för ingen är så mycket som tittar åt hennes håll. Jag kunde se att hon inte mådde bra. Egentligen ville jag gå fram och prata med henne, höra efter vad det var för fel och kanske fråga om vi skulle träffas någonstans efter plugget. Men jag kom inte för fort nog, det ringde in. Nästa lektion hade vi svenska, men jag hade lite svårt att koncentrera mig. Den här timmen märkte det tydligt att Pernilla Norin inte brydde sig. Lasse Ljung såg direkt på henne och det verkade som om de fick ögonkontakt. I en fullständig mening måste man ha både subjekt och predikat, sa han. Varför? Fredrik Jansson svarade direkt. Det blir inte korrekt annars, för tack Fredrik, men jag, läraren tystade, som han inte riktigt visste hur han skulle fortsätta. Det var bra akustik i skolsalen. Fredrik vände sig till kompisen i bänken bredvid. Jag hörde tydligt vad han viskade. Han verkar vara knäpp, den där läraren. Det är bara jag som får frågor. Han vågar inte titta direkt på mig heller. Det har jag också märkt, svarade kamraten. Han tittar ner liksom lite framför dig när han frågar. Jag kunde se att Lasse började tycka att det hela var pinsamt. Men han visste att han var för färsk för att direkt sätta sig i respekt genom att domdera. Till sist var timmen över och Lasse hade riktat sina frågor åt helt andra håll. Jag fick inte en enda. Det var nog tur, för det där med subjekt och predikat har aldrig varit min starka sida. När jag gick ut i kapprummet såg jag att han sjunkit ihop på sin stol, bara väntade på att den sista skulle få med sig sina böcker och väska och försvinna därifrån. Kejo stannade till i dörren, gav läraren ett uppmuntrande leende. Tack för idag, magistern, sa han. Jag hoppas att det inte var för svåra. Jag måste erkänna att jag väntat med värre, svarade Lasse. Erika Askerud gled fram till Kejo, lade ena handen kärvänligt på hans axel. Det blir värre, skrattade hon. Vänta bara tills vi hunnit bli varma i kläderna. Lasse log blekt och skyndade till lärarrummet. När jag tittade in i skolsalen såg jag att Pernilla Norin stod kvar vid sin bänk. Det var något mycket underligt med henne, eller kanske med oss andra. Hennes gamla skolkamrater tycktes inte alls bry sig om henne. Det var som om ingen såg henne, utom jag och läraren som båda var nya och aldrig hade träffat henne förr. Pernilla började långsamt gå mot utgången. Plötsligt stannade hon i dörren och blicken hon gav mig var både tårfylld och bedjande. Sedan skyndade hon ut i snövädret. Fortsättning i nästa nummer. Mystiska profilen av Anders Palm. Lyssna igenom hela texten. När du listat ut vad som döljer sig bakom texten skickar du svar till tidningen. Adressen är kvallstunden.se/tavlingssvar. Eller kan du skicka ett brev och då skriver du som adress mystiska profilen 30 Kvällstunden, Klockartorpsgatan 14, 723 44 Västerås. Och som vanligt är vinsten trisslotter. Så till texten. Vår profil föddes på en gård som heter Fånö i Västra Uppland. Hans pappa heter Gustav. Därför fick vår profil namnet Gustavsson. Han hade ett efternamn till, ett släktnamn. För enkelhetens skull kan vi kalla honom för Gus. En del av sina barnaår fick Gus tillbringa Reval i Estland. Där var hans pappa ståthållare under åren 1584-1588. Gus pappa tillhörde landets högsta societet. Våren 1599 anlände Gus till Rostock. Det skrev han som 15-åring in sig vid universitetet. Under 4 år hann han med en del studier vid universiteten i Wittenberg och Jena. Utlandsvistelsen avslutades med en resa genom södra Tyskland och delar av Schweiz. 1603 kom vår profil hem till Sverige. 2 år senare fick han en statlig tjänst av kung Karl med en årlig lön på 500 daler. Kungen upptäckte att Gus var mycket duktig. Det ledde till att han fick flera viktiga uppdrag och utnämndes till riksråd vid bara 25 års ålder. År 1611 dog Karl. Då ärvde hans son Gustav Adolf tronen. Den nya kungen blev också förtjust i vår profil. Han utnämnde Gus till rikskansler. Gustav Adolf och vår profil kom nästan alltid bra överens. Kungen var ivrig och impulsiv, men Gus var lugn och eftertänksam. Det finns en historisk anekdot om deras samarbete. Du var alldeles för stel och kall, tyckte Gustav Adolf. Utan min kyla skulle ers majestät ha brunnit upp för länge sedan, kontrade vår profil. Gus hustru hette Anna. Hon hade varit förlovad med Karl Karlsson, en oäkta son till den gamle kungen Karl IX. Men Karl Karlsson blev tillfångatagen 1601 och fick sitta fängslad i Polen i 12 år. Under tiden träffades vår profil och Anna. De gifte sig på sommaren 1608, fick flera barn tillsammans. År 1632 stupar Gustav Adolf i stort slag. Det blev Gus Sveriges styresman. Det blev ett fruktansvärt tungt jobb. Sverige led svårt av det långa kriget. År 1644 förklarades Gustav Adolfs dotter Kristina för myndig. Då tog hon över landets styrelse, men hon behöll vår profil som rikskansler. Ungefär vid den här tiden började man förhandla om fred nere i Tyskland. Vår profils son Johan utsågs till chef för den svenska delegationen, men han var osäker på om han skulle ro i land med uppgiften. Då ingrep Gus. Han uppmanade sin son att ta jobbet. Enligt vår profil hade de flesta av de höga herrar han mött en mycket begränsad kapacitet. Vet du inte, min son, med hur lite visdom världen styres, läraren har sagt till sin son för att inge honom en smula självförtroende. Vår profil behärskade svenska, tyska och latin. Hans stora passion var att läsa böcker. När han dog efterlämnade han ett stort bibliotek. Dessutom hade han en hobby. Han samlade gamla mynt. Vidare var han intresserad av trädgårdsodling. På Tidön lät han bygga ett örtehus, i vilket han odlade både citron, fikon och pomeransträd. Vår profil hann mera tjäna en tid under Karl X Gustav, men krafterna var på upphällningen. Den 28 augusti 1654 dog han i Stockholm, drygt 71 år gammal. Vem var han? Mitt i maten med Ulla Mossegård, som inleder. Tomater, koriander, lime och annat gott kommer att upptäcka i veckans recept. Sådant som passar bra så här på sommaren. Gör en stor bunke med salsa och servera till olika tillbehör. Här serveras den med grillad fisk. Gör en egen pastej och servera med olika tillbehör, som är förrätt till lunch eller till kvällsmackan. pannkaka som dessert med en härlig syrlig smak och en mjuk vaniljglass, så gott. En kladdkaka med mandelmjöl och sockerersättning är ett alternativ till vanligt socker och vetemjöl. Så till recepten, vi börjar med en lyxig kycklingleverpastej. 6 portioner. 300 gram kycklinglever, en schalottenlök, 115 gram smör. En liten vitlöksklyfta, timjan, en halv deciliter torr sherry. En deciliter vispgrädde, salt och peppar. Skölj och torka levern, hacka löken fint. Smält 1,5 matskedar av smöret i stekpanna och fräs löken mjuk på låg värme. Höj värmen och tillsätt lever, riven vitlök och timjan, krydda med lite salt och rikligt med peppar. Bryn lever runt om och stek halvfärdig. Häll över skären och låt den koka in. Tillsätt grädden och låt den reduceras ner och levern blir precis genomfärdig. Plocka upp levern och lägg i mixer. Mixa levern och häll sedan på vätskan och löken och mixa igen. Mixa i det sista smöret, smaka av. Ös upp i en bunke eller skål. Plasta och ställ kallt över natten. Servera med rostat bröd, cornichon, syltlök och eventuellt tomatmarmelad. Tomatmarmelad 10 deciliter. 2 burkar hela tomater eller 800 gram färska tomater. Knappt 9 deciliter syltsocker. 1,5 teskedar chiliflingor. En tesked stött kardemumma. 1,5 teskedar citronsaft. En tesked vaniljsocker. Lägg tomat och socker i en gryta. Mixa tomaterna grovt och koka sedan allt tillsammans i 10 minuter. Rör om då och då. Häll marmeladen på rena burkar och förslut. Förvara mörkt och svalt så håller den 1 år. Gott som tillbehör till ost, kallskuret och till paté. Chilipicklade morötter. 2 morötter, 1,5 deciliter ättiksprit 12%. 1 deciliter strösocker, 1,5 deciliter vatten, 1,5 tesked chiliflakes. Skala och hyvla eller grovriv morötterna. Lägg ner i en burk, koka upp lagen och häll över i burken, låt svalna. Håller i kylen cirka 2 veckor. Laxkevish. Frisk limegravad laxsallad stavas LAXCEVICHE. 4 portioner. 2 frysta regnbågsfiléer, nästan helt tinade. 1,5 gul lök finhackad. 1 röd chili urkärnad och tunt skivad. 2 limesaften. 2 små tomater tärnade. 1,5 avokado tärnad. Salt, hackad färsk koriander eller basilika. Skär laxen i tärningar, blanda med limesaften. Vänd ner lök och chili och blanda. Låt stå och dra 60 minuter i kylen. Blanda några gånger, vänd ner salt, tomater och avokado. Blanda ner koriandern strax innan servering. Lägg gärna upp i fina glas på fot och servera med vitt stekt bröd eller brödsticks. Tomatsallad med nektariner och getost 2 portioner. 3 nektariner eller persikor. 200 gram söta tomater. 150 gram färsk getost. Brynt smörvinägrett. 25 gram smör. 1,5 citron, zest och saft. 1 liten näve färsk basilika. Salt och svartpeppar. Dela upp nektarinerna i bitar och lägg på ett fat. Dela tomaten och ost i mindre bitar och lägg ovanpå. Bryn smöret gyllene i kastrull. Låt svalna och vänd ner citronsaft, zest och basilika. Salta och peppra. Ringla dressingen över salladen och servera genast. Gott som ensamrätt med en brödbit eller med en fisk eller köttbit. Koriandersås. En kruka eller bukett koriander. 2 deciliter crème fraîche. Pressa limesaft, 1-2 matskedar fisksås. Hacka koriandern och blanda ihop med övriga ingredienser. Ställ svalt en stund innan servering. Gott till grillade grönsaker eller fisk. Tomat och paprikasoppa 4 portioner, ugn, grillvärme. 3 röda paprikor, 400-500 gram färska tomater eller en förpackning passerade. 5 dl grönsaksbuljong, en tesked oregano. Salt och svartpeppar, några droppar vinäger eller citron. Vitlökskrutonger, 8 tunna skivor av baguette. 1-2 vitlöksklyftor, 2 teskedar olivolja. Till servering hackade färska örter. Hacka paprikorna fint, ta bort det inkråmet. Blanda med tomater och buljong. Koka 5 minuter och smaksätt med oregano, syra, salt och peppar. Lägg brödet på plåt, blanda olja och riven vitlök och pensla över. Rosta under grill 2-3 minuter i ugnen. Stö över valfria hackade örter vid servering och servera brödet till eller i soppan. Grillad torsk med karibisk salsa, 4 portioner. 600 gram torskfilé, 1-2 teskedar olja. Salsa, en liten rödlök finhackad, en grön chilifrukt urkärnad och finhackad. En röd paprika grovhackad, basilikablad grovhackade. 2 tomater tärnade, 2 ananasringar tärnade, 2 limefrukter, saften och salt. Blanda salsan i en bunke med limesaft. Salta, pensla fiskfiléerna med olja. Lägg i en form och sätt högt upp i ugnen under grill 3-4 minuter per sida. Vänd fisken och ta ytterligare 3-4 minuter. Salta. Självklart kan fisken steka i panna istället. Servera fisken med salsa och kokt färskpotatis. Tips: zesten från limen kan blandas i en kall sås med yoghurt eller crème fraîche för att vara svalt. Dessertpannkaka med citrus, 4 portioner. En sats pannkaksmet för 4 personer. Citron, zest och saft. Lime, zest och saft. Strimlor av en tvättad citron. En matsked socker, smör, 2 matskedar konjak eller citruslikör. Till servering glass, citronstrimlor och florsocker. Stek tunna pannkakor som vanligt och lägg i en hög och håll varmt. Häll saft och zest med socker i en stekpanna och smält sockret, rör om och häll i likören. Klicka i några matskedar smör, servera 1-2 pannkakor per person och skeda den varma såsen över. Pyra över florsocker, servera med vaniljglass och strimlor av citron. Kladdkaka med jordgubbar 6 bitar, ugn 175 grader. 4 ägg, 1 dl sockerersättning eller kokossocker. En nypa vaniljsocker, 1,5 dl mandelmjöl. En tesked bakpulver, 150 gram smör, 200 gram mörk choklad. Topping: 1,5 liter skivade jordgubbar, 1 dl vispgrädde, lättvispad. Klä en form med avtagbar kant cirka 20 cm i diameter med bakplåtspapper. Smält smör och choklad i kastrull. Vispa ägg och socker fluffigt. Rör ner i smör och chokladblandningen och resten av ingredienserna. Häll smeten i formen och grädda 12-15 minuter. Låt kakan svala helt. Spritsa över grädde och dekorera med jordgubbar på och runt. Limekladdkaka, ugn 175 grader. 3 stora eller 4 mindre limefrukter. 200 gram smör, 3 ägg, 3,5 dl socker. 2 teskedar vaniljsocker, 3 dl vetemjöl. Till servering hallon, passionsfrukt och vispad grädde. Smörja rund form med smör och kokos eller lägg i bakplåtspapper. Riv zest och pressa saften ur limen. Smält smöret och lås svalna. Vispa äggen med strö och vaniljsocker fluffigt. Häll ner limezest i äggsmeten. Rör ner limesaften och sedan mjöl. Rör om och avsluta med att röra ner smör. Häll smeten i formen och grädde 25 minuter i mitten av ugnen. Låt svalna. Godast blir kakan om den får stå minst en timme i kylen innan servering. Ta väl hand om Malte. En novell av Bitte Melin. Lena skulle ensam ta hand om Malte, bonusdotterns blandrashund, under en hel vecka. Hon gillade inte ens hundar. Men efter att de släppt ut honom i trädgården var han spårlöst borta. Vad skulle hon ta sig till? Lördagen skulle ha börjat med en lång, lat sovmorgon. Men Lena hade vaknat redan innan solen gick upp och det var Maltes fel. Inte för att han såg ut att ha särskilt dåligt samvete där han satt en centimeter ifrån hennes ansikte och ivrigt skrapade på henne med tassen. Han såg faktiskt nästan ut som om han log. Jäkla hundrackare, muttrade hon, men brydde sig inte. Hon bara fortsatte vifta på svansen. Hon ville absolut inte ha honom i sängen och hade föst ner honom flera gånger under natten, men nu satt han där igen. När hon klev upp var han snabbt efter och när hon kom ut i hallen sprang han mot kroken där kopplet hängde och skällde högt och ivrigt. Ja, ja, vi ska gå ut, mumlade Lena. Ska bara ta en kopp kaffe först, eller tre. Men det fick hon inte. Inte om Malte fick bestämma. Han hoppade runt i hallen och skällde febrilt och Lena gav upp och öppnade ytterdörren. Okej. Du kan få vara lös i trädgården, men jag dricker kaffe, muttrade hon, och Malte störtade ut genom dörren som en oljad blixt. För säkerhets skull lät hon ytterdörren stå öppen. Hon slog sig ner vid köksbordet med sin kaffemugg. Klockan var bara 6 och hon kände sig allt annat än utvilad. Hon hade inte kommit hem från flygplatsen förrän runt midnatt igår kväll och sen hade det tagit henne en god stund att somna. Hon var inte van vid ensamheten och fast hon sett fram emot att ha huset för sig själv i en hel vecka blev det mer tomt och tyst än hon väntat sig. Nåja, helt tomt och tyst var det ju inte. Malte fanns ju där ständigt närvarande och det trots Lenas protester. Jag avskyr hundar, hade hon förklarat för Örjan när han pratat om att låta Linneas lilla blandrashund bli en bofast familjemedlem. Men han hade envisats. Men vi måste ta hand om honom. Malte Linneas allt. Hon älskar honom. Anita har fått ett nytt jobb där det ingår att resa en hel del. Det jobbet går helt enkelt inte ihop med ett hundliv, förklarade Örjan. Han hade naturligtvis rätt. Men Lena var inte överlycklig precis. Örjan och Linneas mamma hade skilts på ett relativt vänskapligt sätt, men Linnea hade tagit det hårt. Därför hade Lena och Örjan tagit det väldigt försiktigt till en början. Men efter ett års bioträffar och middagar hade de båda känt att de ville mer, att det var allvar. De ville skapa ett hem tillsammans, både för sig själva och för Linnea. Och Lena hade på alla sätt försökt visa Linnea hur välkommen hon var. Men Linnea hade svårt att acceptera att Lena var en del av faderns liv. Med tiden hade det blivit bättre. Men ännu efter 3 år hade flickan inte accepterat henne fullt ut. Nu hade hon inte bara Linnea att oroa sig över, utan hennes hund dessutom. En hund som hon fått av sin mamma, men som nu skulle bli Lenas angelägenhet. Men Lena var inte inställd på att ha hund. Hon hade aldrig känt något behov av det och gjorde det inte nu heller. Hon tyckte mest det var besvärligt. Inte minst nu när hon skulle vara ensam med hunden en hel vecka medan Örjan och Linnea var på badsemester. Hon hade naturligtvis varit välkommen att följa med. Men hon hade avböjt. Hon hade alldeles för mycket att göra både på jobbet och hemma. Dessutom skulle Linnea säkert uppskatta att få en vecka ensam med sin pappa. Kanske skulle hon rent av bli vänligare stämd. Hon hade faktiskt gett Lena en liten kram innan hon och Örjan checkade in på flygplatsen och det var mer än hon gjort förut. Du tar väl säkert hand om Malte medan vi är borta, frågade hon sen. Han måste gå ut på promenad minst 3 gånger om dagen. Om du släpper ut honom i trädgården måste du kolla honom så att det inte händer något. Det finns dumma människor som stjäl hundar. Du kan lita på mig. Säkert. Självklart. Men du tycker inte om honom. Vem har sagt att jag inte tycker om honom, undrade Lena skuldmedvetet. Ingen, men det märks. Du vill aldrig klappa honom och tillåta honom inte att sova i sängen. Vilket påminner henne om att det var dags att ta den där morgonpromenaden med Malte nu. Vårmiddagen var fortfarande mörk, men snön låg kvar och lyste upp landskapet och kanske skulle hon pigna till av en rask promenad. Hon tog på sig ytterkläderna, tog Maltes koppel och öppnade dörren. Malte, hit, ropade hon. Promenad. Men ingen Malte syntes till. Lena fick en klump i bröstet. Var höll hunden hus? Trädgården var inte särskilt stor. Han kunde knappast ha undgått att höra henne. Men hon ropade igen bara för säkerhets skull, utan att få ens ett gläfsande till svar. Hon blev allt mer orolig. Det var inte bara det att det var kallt, och tänkte också på alla andra faror som hotade. Om han hade lyckats rymma över staketet, hur skulle han då klara sig bland alla bilar och allt folk? Och tänk om någon helt sonika stulit honom. Det var ju det Linnea varnat för. Han var en sådan godmodig hund. Om någon kommit fram till staketet skulle han säkert ha rusat fram och hälsat med glada gläfsanden. Och sen kunde vad som helst hända. Malte är Linneas allt. Hon älskar honom, hade Örjan sagt. Nu var den lilla hunden försvunnen. Plötsligt ringde mobilen och Lena hoppade högt. Hon fick en klump i magen när hon hörde Örjans röst i andra änden. Hej älskling, vi ville bara ringa och säga att vi kom fram ordentligt och att vi har det bra. Hur har du det själv? Det är bara fint. Är du säker? Du låter inte riktigt dig lik. Det är säkert bara dålig mottagning. Linnea vill också prata. Örjan, jag hinner inte. Jag är precis på väg ut och... Men Linnea var redan på tråden. Hur är det med Malte? Mår han bra? Han mår jättebra, ljög Lena och försökte låta övertygande. Du glömmer väl inte att han inte får gå ut i trädgården ensam om du tar koll på dem? Nej, tänkte Lena, det glömmer jag inte. Inte nu längre. Nu när det kanske redan är för sent. Men till Linnea sa med sin mest lugnande röst. Jag lovar. Oroa dig inte mer nu, utan ha en riktigt fin semestervecka med pappa. Vi ses på flygplatsen om en vecka. Hon drog en suck av lättnaden hon lagt på. Men lättnaden var kortfristig. Hon måste hitta Malte och det nu. Hon vandrade gata upp och gata ner och drog upp en kappan lätt tätare om sig att eftersom vinden friskade i. Hon tänkte på Maltes vackra bruna ögon och hans ivriga svansviftningar och ville bara gråta. Han var ju så söt och vänlig. Varför hade hon inte insett det och börjat uppskatta honom innan det var för sent? Hon borde ha låtit kaffet vänta, borde ha satt på honom kopplet, tagit en rejäl promenad och sen gått hem och pysslat om honom och gett honom mat. Hon borde ha tagit honom till sig och försökt förstå Linneas kärlek till honom, istället för att bara se hunden som ett besvär. Men det var lätt att vara efterklok. Lena blev nästan gråtfärdig när hon tänkte på den stackaren ute i kölden. Efter nästan 2 timmars vankande av och an och en hel del ropande fanns det inte mycket mer att göra än att gå hemåt igen. Naturligtvis skulle hon ringa till polisen. Hon vågade inte ens hoppas på att det skulle ha tid att hjälpa henne. Hon bävade för vad som skulle hända, inte bara för Linneas skull, utan minst lika mycket för Maltes egen. Inte förrän nu när han var borta insåg hon att hon börjat vänja sig vid hans närvaro. Och inte bara det, hon hade faktiskt börjat tycka om honom. Med tungt sinne öppnade hon ytterdörren och gick in. Hängde av kappan, sparkade av sig stövlarna och möttes av en ivrig Malte som kom rusande ut i hallen med övriga svansviftningar. Malte! inte. Var har du varit? Malte lade huvudet på sned och Lena kunde ha gett sig den på att han log. Ungefär som man tänkte, gissa det du om du kan. Så upptäckte Lena dörren till sovrummet stod halvöppen. När hon kände efter med handen i sängen var det fortfarande varmt efter Maltes lilla kropp. Din rackare log hon. Du smette in så fort du hade gjort det du skulle va? Tyckte det var kallt förstås, så du ville värma dig under täcket. Du måste ha märkt att jag letar efter dig. Du hörde att jag ropade, men du bara låg där och myste. Du kanske helt enkelt ville att jag skulle förstå hur mycket jag egentligen tycker om dig. Malte såg uppmärksamt på henne med sina mörka ögon och såg nästan ut som om han log. Lena klappade honom kärleksfullt på huvudet och tog sen upp honom i famnen och borrade ner näsan i hans lockiga päls. Älskade hund, mumlade hon. Jag höll på att förgås av oro. Nu går vi ut i köket och ordnar frukost till dig. En vecka senare stod Lena på flygplatsen och välkomnade hem sin familj. Linnea hann knappt komma förbi passkontrollen förrän hon ville veta allt om hur Malte hade det. Han hade utmärkt, log Lena. Han låg i sängen och sov när jag åkte hit. Linnea stirrade på henne. Låter honom sova i sängen? Ja, jag lovar ju dig att jag skulle ta hand om honom. Kom nu så åker vi hem. Jag är säker på att han längtat efter sin matte. Linnea låg ett soligt leende och gav henne en kram. Örjan höjde på ögonbrynen och Lena blinkade åt honom. Han fick gärna undra. Men det som fört henne om allt tillsammans skulle förbli deras hemlighet. Det har kallats tidernas mest överraskande guld. Halmstad BKs Metamorfos 1976 är en allsvensk solskenshistoria som i år fyller 50. Men hur kunde det tippade bottenlaget 1975 bara minuter från att åka ur vinna det där historiska guldet? Kvällstunden har pratat med några som var med när det begav sig. 26 oktober 1975. Allsvenskans slutomgång. Halmstad, Örgryte och Gais strider om att undvika den förhatliga 13:e platsen. Näst sist i serien skulle innebära division 2 nästa år för det lag som hamnade under strecket. Med en knappt halvtimme kvar av lagens respektive matcher ser det inte bra ut för Halmstad. Hemma mot mästarna Malmö FF är laget underläge 2-3 medan konkurrenterna har oavgjort i sina matcher. Division 2-spöket tycks vara på väg till Halland. Men så händer det i Solna där Gais möter AIK. I 65 minuten tar hemmalaget ledningen. Och 10 minuter senare står det 3-1. Det blir Gais som får lämna allsvenskan. HBK klarar sig med ett nödrop kvar i finrummet. Fotbollsentusiasterna i Laxastan hade alltså knappast några högre förhoppningar inför 1976. Speciellt som flera ordinarie spelare lämnade klubben plus tränaren Sven Agne Larsson. Bara att hitta ny kraft i det bottentippade laget verkade knöligt. HBK var känt för sina höga omsättningar av tränare. Att hitta en lämplig slavdrivare var inte lätt. Ordföranden Stig Nilsson fick i det läget en snilleblixt. Han ringde upp mästarlaget Malmö FFs tränare Bob Hewton och bad om tips. Ett något märkligt förfarande kan tyckas. Men Nilsson var från Skåne och hade ungdomen spelat en del för Malmö FF innan dålig syn satte stopp för elitkarriären. Långt senare gjorde han kortvarig comeback för Halmstad. Sedan han fått arbete i staden 1972 blev han så ordförande i HBK. Hewton, stavat H-O-U-G-H-T-O-N. Den unge succétränaren föreslog Nilsson en kompis från tränarkurserna hemma i England, Roy Hodgson, där de dessutom spelat ihop i Sydafrika. Nilsson litade på Houghton och ringde Hodgson. Denna då blott 28 år tackade ja till chansen att få träna ett eget lag. Om Houghton senare ångrade sitt tips låt vi vara osagt. Man skulle få skäl att göra det. När Hodgson anlände till Sverige visste han inte mycket om vare sig Halmstad eller fotbollen i landet. Bara varannan dag ringde han sin vän Houghton som på skämt lär ha sagt att han nästan visste mer om Halmstadspelarna än sina egna pågar i Malmö FF. Men om Hodgson i början var osäker i sin nya roll var det inget han visade för spelarna. Tvärtom, han lyckades ingjuta självförtroende i laget. Det blev stor skillnad när Roy tog över, helt klart. Han kunde sin sak. Det tog inte många träningspass innan vi förstod att det här var en duktig kille. Minns skyttekungen Rutger Backe som upplevde en ny vår med Hodgson som tränare. Sven Angler Larsson var av den gamla stammen. Vi var inte så taktiskt drivna med honom på bänken. Men Roy kom nya idéer, säger Backe, till kvällstunden. Hodgson förändrade omgående Halmstads spel och i stora drag hämtade han inspiration från sin kompis Houghton. Anfallarna skulle pressa högt, mittfältarna falla upp på ytorna bakom och försvaret spela på linje. Honnörsordet var disciplin och att obrottsligt hålla sig till den uppgjorda taktiken. Framförallt det sistnämnda tog tid att nöta in, men när de berömda offside-fällorna fungerade var det svårt att möta HBK. Ändå var det få som tog Halmstad på allvar i försnacket inför Allsvenskan 1976. Allt talade ju för Malmö FF, de två senaste årens suveräna mästare. Och sen fanns ju Öster, Djurgården och kanske Landskrona. GT:s sportchef Ulf Jansson tippade HBK sist i tabellen. Han lovade att han skulle gå från Halmstad till Göteborg i trätofflor om laget vann guld. Halmstad var ju ett kroniskt bottenlag. Hade tappat några spelare och kunde bara ståta med ett nyförvärv, Lennart Lie Larsson från Division 3. Premiären dementerade inte heller de dystra profetiorna. Men 0-3 borta mot Öster berättar inte hela sanningen. Och efter det följde tre raka segrar. Plötsligt var sydsvenskarna något att räkna med. Jag tror att de andra lagen inte riktigt hade koll på oss. Vi var ju inte precis lysande 1975. Sen spelade vi ju helt annorlunda 1976. Och kunde överraska motståndarna, minns Rutger Backe. Mittfältaren Lennart Lie Larsson betonade självförtroende Hodgson lyckades ingjuta i spelarna. Han tillät att man misslyckades ibland och kom då med konstruktiv kritik. Det viktiga var att hela laget drog åt samma håll. Med Hodgson lärde jag mig verkligen att tänka fotboll, berättar Lie för kvällstunden. Kanske blev just Lie tungan på vågen i kampen med Malmö och Öster om guldet. Från sin mittfältsposition sköt han 10 mål och blev på köpet landslagsman. Många av centern Backes fullträffar hade också Larsson som upphovsman. Inte illa med 23-åring som året innan spelat Division 3-fotboll i Hässleholm. I den sjätte omgången gick Halmstad upp i serieledning och frånsett några omgångar i augusti släppte man den sedan inte. Journalisterna envisas med att Malmö kommer att ta det till slut, men precis som sportchef Jansson skulle det alla få fel. HBK har stilen hela vägen och säkrade guldet med 3-1 borta mot Norrköping i näst sista omgången. Det var en knall som hette duga. Kanske största någonsin i Allsvenskan. Visserligen hade både Elfsborg och Öster på 1960-talet vunnit som nykomlingar. Men frågan är om inte HBK var mer uträknat av experterna. Det var taktiken till trots heller ingen gnetfotboll som förde guldet i Halland. Tvärtom, HBK gjorde 56 mål, 19 fler än tvåan MFF. Och Halmstads guld hälsas med glädje i fotbollssverige. Roy Hodgson, geniförklarare, så kompisen Hjorton i Malmö FF tvingades åse hur hans tränars tips till Halmstad gjorde att MFF detroniserades. Han har en trollstav i sin hand, skrev tidningarna om Londonkillen Hodgson, vars tränarkarriär minst sagt fick en kanonstart. Det tog dock lite tid för Hodgson att få spelarna att agera som han ville. Att döta in ett nytt spelsätt var inte gjort i en handvändning. Resultaten under försäsongen var blandade. Spelarna fick verkligen kämpa med alla de förändringar vi ville göra. Men så åkte vi på träningsläget till Hannover. Och som sista match innan seriepremiären mötte vi Bundesliga-laget Hannover 96 och vann stabilt. Det var nog efter den matchen jag kände att vi hade något bra på gång, berättar Roy Hodgson för allsvenskan.se. En av de journalister som på den tiden följde HBK var Rune Smith på Kvällsposten. Han minns att Hodgson snabbt gick hem med spelartruppen även hos rutinerade herrar som exempelvis mittfältsstjärnan Hans Selander. Jag reagerade över hur snabbt han fick spelarnas förtroende genom sin utstrålning och vänliga leende. Det köpte Roys fotbollsfilosofi rakt av. Dessutom upptäckte han att han i truppen utan landslagsstjärnor hade många intelligenta och kunniga spelare som ville mycket. HBK-profiler som Selander, Lennart Ljung, Lie Larsson, Sigge Johansson, Lars-Erik Svängsta Larsson och Rutger Backe växte ytterligare under hans ledarskap, skriver Rune Smith på Expressen.se. Själv hyllade Hodgson under sina år i Sverige ofta svenska spelares disciplin, inte minst då Halmstads. De ville alltid lära och var livrädda att missa träningspass, har han sagt. Det blev alltså bingo direkt för Roy Hodgson i HBK. Ytterst Sigge Johansson blommade för fullt. Efter att säsongen innan var skadad och nött reservbänken. Lie Larsson lyckades med allt och där framme härjade Rutger Backe vilt. Han gjorde 21 mål och vann skytteligan. Den nykomponerade backlinjen var stabil. Inte minst genom mittfältsgeneralen Selanders uppoffrande slit i defensiven. Kort sagt, HBK förvandlades till ett ytterst välkomponerat lag. Motståndarna hade svårt att komma underfund med. Fotbollsjournalisten Gunnar Persson, idag krönikör på svenska Epoch Times, menar att det var imponerande av Halmstadspelarna att så snabbt lära sig ett nytt spelsätt. Samtidigt påpekar han att guldet i viss mån bekräftade att svensk klubblagsfotboll i mitten av 70-talet inte var så bra. Hodgson behövde bara organisera sitt lag efter principen total riskminimering bakåt och fast modell i offensiven för att lyckas. Men man kan ju inte säga annat än att HBK-spelarna förstod sina instruktioner väl, säger Persson till Kvällstunden. Lie pratar annars om den trygghet Hodgson inympade i laget. Efter ett tag visste vi precis vad vi skulle göra, hur vi skulle täcka upp för varandra och göra med fotbollen i trängda situationer, berättar mittfältarna som gjorde ett mål borta mot Norrköping när guldet säkrades i den där näst sista omgången. Tyvärr skadade jag foten och kunde inte spela sista matchen, men det var en på alla vis fantastisk säsong. Guldglädje i Halland alltså. Förutom huvudkonkurrenterna Malmö och Öster lär annars HBKs bragd främst grämt Ulf Jansson. Han tvingades ju göra den där vandringen från södra Halland hem till Göteborg och blev här och var fotograferad av roade pressfotografer. Kanske siktades han också av en och annan fotbollsintresserad hallänning som låg i mjög åt expertens fatala feltips. Engsell, en okänd svensk krigshjälte. Sven-Åke Henriksson skriver: De svenska diplomaterna Raoul Wallenberg och Per Angers insatser i Ungern under andra världskriget för att rädda judar undan förintelsen är kända. Men Gösta Engsell på utrikesdepartementet bidrog också till att rädda tiotusentals judiska liv. År 1942 har Sverige en låg profil för att inte reta upp de tyska makthavarna och kanske riskera en ockupation. På rättsavdelningen på utrikesdepartementet i Stockholm, där Gösta Engsell var chef, lades nästan alla judiska visumansökningar på hög. Det var först det ryktades om tyskarnas koncentrationsläger som det skedde en ändring. På UD var det först lägre tjänstemän, bland annat en tyskättad medarbetare, som började tala om att vårt land borde agera på något sätt. Sonen Göran Engsell, då 14 år, kommer ihåg hur hans pappa var mycket upprörd en dag i början av hösten 1942, då han kom hem från jobbet. Gösta sa till sonen: Jag måste berätta någonting förskräckligt. Pappan berättade om den pågående förintelsen, om koncentrationslägren och utrotningen av judar. Sonen Göran kunde bara ta till sig en bråkdel av vad den upprörda och ledsna pappan berättade, har han berättat i tidningen Vi. Gösta Engsell hade nu förstått den hemska verkligheten av vad som nazisterna tänkte sig. I den här tiden började svenska UD med hjälp av diplomati, byråkratiskt motstånd, juridiska kryphål och egenmäktiga personliga beslut av tjänstemän förändra Sveriges politiska kurs i flyktingfrågan och påbörjade landets politiska förändring mot att bli mera utmärkande moralisk stormakt. Gösta Engsell föddes i Halmstad 1897 och studerade så småningom juridik i Stockholm och tog en jurkander 1919, sedan följde en snabb karriär. Efter tingstjänstgöringen blev han assessor vid Göta hovrätt, hovrättsråd och expeditionschef i handelsdepartementet. Efter det blev Engsell utrikesråd på UD när han var chef för rättsavdelningen under andra världskriget. Gösta Engsell var sedan 1938 utrikesråd och chef för rättsavdelningen på utrikesdepartementet fram till 1949. Därefter blev han envoyé i Warszawa 1949-51 och ambassadör i Helsingfors 1951-1963. Som chef för rättsavdelningen under kriget svarade han för utlänningsärenden och blev i praktiken den som utformade Sveriges flyktingpolitik under slutet av det andra världskriget. Strax före hans död 1997 blev det mer allmänt känt att Gösta Engsell under andra världskriget gjorde betydande insatser i tjänsten för att rädda judar undan förintelsen. Sommaren 1942 började det komma rapporter till UD om tyska massdeportationer av judar från ockuperade områden. Dessa rapporter ledde till en förändrad svensk politik beträffande att rädda judar. Frågor som kom att skötas av utrikesdepartementets rättsavdelning under Gösta Engsell. Från början var han en grå och lojal tjänsteman som mest ville vara till lags med staten och politikerna. Men snart tog de egna moraliska värderingarna över även i statens tjänst. I USA ställde många frågan till president Franklin D. Roosevelt om inte han skulle verka för att judiska flyktingar skulle få komma till landet. Presidenten tog då initiativet till världens första stora konferens om judiska flyktingar. Det kom att hållas en konferens den 6-15 juli 1938 i den franska staden Evian, där många länder deltog. Bland annat Sverige. Länderna debatterade och kan sägas komma fram till att göra inget. De flesta staterna tyckte synd om judarna, även Sverige. Engsell sa i sitt tal att Sverige hade sympati för judarna, men samtidigt ville inte svenskarna förbinda sig att ta emot något fastställt antal migranter. Den svenska regeringens åsikt var istället, citat, att om hållbara och tillfredsställande resultat ska uppnås, så måste emigrationen arrangeras så att den riktar sig mot länder utanför Europa, slutcitat. Tyskland tyckte att det med denna konferens fått ländernas synpunkt om att de hade rätt, att judarna var ett lika stort problem i övriga Europa som i Tyskland. Vid sidan av sitt arbete hade Engsell ständiga kontakter med sin chef, utrikesministern Christian Günther, som var opolitisk men stödde tyskarna i början av kriget. Günther hamnade nu i ett dilemma då hans son var gift med judinna och ett barnbarn räknades som jude. Vad kommer att hända med honom om nazisterna ockuperar Sverige, undrade han. Privat umgicks Gösta Engsell även med statsministern Per Albin Hansson, som gick politisk balansgång mellan antirasistiska partikamrater och en antisemitisk höger. Han styrde dessutom sedan 1936 en regeringskoalition med Bondeförbundet som hade rasbiologi i partiprogrammet. Via tidningar fick det svenska folket veta allt mer om folkmordet på judarna. Citat. Slutmålet tycks vara den fysiska förintelsen, skrev Dagens Nyheter den 13 september 1942 och var då först med begreppet förintelsen. I en undersökning av Dagens Nyheter den 31 december 1942 svarade läsarna på frågan vad som varit viktigast under året, att det var informationen om judarnas situation. Gösta Engsells samvete sa honom hösten 1942 att han måste agera på något sätt. Först försökte han och andra tjänstemän på UD att bearbeta tyska tjänstemän som de bland annat kände på den tyska legationen i Stockholm. De skrev personliga brev som uppmanade till att namngivna icke-svenska judar skulle få lämna Tyskland med motivering att det hade svensk anknytning för det mesta påhittat. Bara ett fåtal lyckades UD hjälpa. Det var då som Engsell började jobba med så kallade skyddspass, som även andra länder använde. Och som vi främst kände till från Raoul Wallenbergs dagar i Ungern senare under kriget. Det var ett officiellt svenskt pass från UD, som gav ett seriöst intryck med stämplar och allt. Passen berättade att innehavaren hade anknytning till Sverige och stod under svenska regeringens beskydd. Vid den här tiden förde Sverige och Tyskland förhandlingar på hög politisk och militär nivå om att tyska transporter med sårade och soldater på permission skulle få åka med tåg genom vårt land. I juli 1943 tilläs även en transitering av en fullt utrustad division tyska soldater mellan Norge och Finland. Med skyddspassen gick det nu bättre för Sverige att få inresetillstånd till Sverige för judar i Tyskland. Men så småningom genomskådade tyskarna det svenska påhittade skyddspasset och falska svenska födelsehandlingar. De insåg att svenska myndigheter lurade dem och då avbröt samarbetet under hotelser mot Sverige. Snart måste Engsell och hans medhjälpare i första hand hjälpa våra grannländer. Den 26 november 1942 började judutrotningen i Norge, då de första 529 judarna fraktades med båt till utrotningsläget Auschwitz i Polen. Rättsavdelningen på UD stod i kontakt med den svenska ambassaden i Oslo och med den norska motståndsrörelsen. Man hjälpte till med alla handlingar som behövdes och hjälpte till med smugglingen av flyktingar över gränsen. Det som blev hjälpta, flest judar, men även andra norrmän togs om hand av svenska myndigheter och förvarades i läger tills kriget tog slut. Snart fick UD också kännedom från danska motståndsrörelsen att alla judar i Danmark skulle likvideras. Ett intensivt arbete tog vid och i oktober började 1943 den svenska räddningsaktionen, de omkring 7000 judar, mest danska men även papperslösa öststatsjudar, räddades med allehanda båtar till Sverige. Det var oftast dramatiska räddningsinsatser som gjordes. Engsell och UD förberedde även en räddningsinsats för att hjälpa de finska judarna till frihet i Sverige. Men det kom aldrig att behövas. Det är den finska historikern och forskaren Simo Moir som publicerade den tidigare okända informationen år 2018. När det gäller just Engsell och hans insatser på UD får vi tacka den amerikanska historikern Paul Levine för hans forskning. En fortsättning på räddandet av judar kom i krigets slutskede då Röda Korset och Heinrich Himmler kom överens om en svensk evakueringsaktion i Sverige kallad de vita bussarna. Märkligt nog är det först i modern tid som svenska historiker uppmärksammat den tystlåtne och tillbakadragne Gösta Engsell och hans insatser. Våren 2026 kom en historisk dramadokumentär, delvis komedi, om honom på strömningstjänsten Netflix. Filmen heter Den svenska länken och huvudrollen spelas av Henrik Dorsin. Camargue, en udda flik av Europa. Leif Syrén skriver: innan den mäktiga floden Rhône når Medelhavet i södra Frankrike breder den ut sig i ett trattformat delta här i Camargue bland steppmark, grunda sjöar, kärr och mossor. Finns djur och levnadssätt olik mycket annat i Europa. Hit kom en gång Evert Taube för att rida på de vita och halvvilda hästarna. Floden Rhône är med sina dryga 81 mil en av de längsta och största i Europa och en viktig transportled. Den har sin upprinnelse i de schweiziska alperna, strömmar genom Genèvesjön och in i Frankrike där den passerar Lyon och delar sig i två armar i staden Arles innan den når Medelhavet. Det är mellan dessa flodarmar som deltalandskapet Camargue breder ut sig. Camargue har en yta om totalt 930 kvadratkilometer, vilket motsvarar omkring 70% av svenska Ölands yta. En sjättedel av Camargues yta är sedan 1970 avsatt som nationalpark. Länge var Camargue en tämligen förbisedd flik av Frankrike och Europa. Här, bland vattniga vidder, ledde människor och djur sina särskilda liv. Det var först efter andra världskriget och 1950-talet som Camargues särpräglade natur och djurliv började uppmärksammas. Människor kom för att skåda de rosa flamingos som bland hundratals andra fågelarter lever här. Andra ville uppleva traktens svarta boskap med sina ståtliga tjurar och somliga kom för att se och rida på de vita och halvvilda hästarna. Historien gör gällande att Evert Taube vid ett kafébesök i Paris i början av 50-talet kom i samspråk med en kvinna. Han ville imponera och berättade om sin ungdoms djärva dagar när han som skicklig gaucho red omkring på steppen i Argentina och förste boskap. Han suckade, sa sig längta tillbaka. Kvinnan lyssnade intresserat och informerade att ett liv på hästryggen som boskapsdrivare var möjligt att pröva och återuppleva i franska Camargue. Evert Taube for nyfiken i mitten av 50-talet till Camargue och var vid det laget en mogen man i 60-årsåldern. Men han lär ha ridit på traktens vita ponnyhästar. Som en cowboy, här kallad Le Guardian, prövar han att från hästryggar driva Camargues svarta boskap till nya betesplatser. Hans äventyr och upplevelser i Camargue resulterade i boken Svarta tjurar, som utkom 1958 med text av Evert själv och foton av Marianne Greenwood. Av Camargues vita ponnyhästar strövar en del fritt omkring i landskapet. Det lär ha funnits här i flera århundraden, har anpassat sig efter naturens villkor. De vita och småväxta hästarna med mankhöjd omkring 140-150 cm har hovar och benstyrka som gör att det klarar att ta sig fram längs flacka stränder och i vattensjuka marker. De flesta av dessa ponnyhästar har en ägare med sin markering inbränd på hästen, men flera av dem får ändå leva ett liv utan stall och inhägnad. Fria lever i flockar, betar vass och grovt gräs och blir härdade av att året runt vistas utomhus. Att flera Camargues ponnyhästar blir inridna låter gärna turister färdas i sadlar på deras ryggar. Camargues svarta tjurar är berömda. De är mindre än sina spanska släktingar, har uppåtsträvande horn och är i de flesta fall inte särskilt stridslyssna. Flertalet av tjurarna liksom övrig boskap slaktas och köttet är mycket välsmakande. Enstaka aggressiva tjurar väljs ut för tjurspel, där det gäller för en vitklädd och spänstig atlet att fånga rosett mellan tjurens horn. Ett folknöje i Camargue och närliggande områden. Camargue är ett fågelområde som få andra i Europa och ett paradis för fågelskådare. Här beräknas omkring 400 fågelarter ha sin hemvist. Fågeln framför andra i det vattenrika Camargue är den rosa flamingon. Denna högbenta storkliknande fågel syns vadande i stora flockar lite varstans i kärr och grunt vatten i landskapet. Den rosa flamingon är Camargues signaturfågel. Sin säregna rosa färg får den på grund av de alger och små räkor den äter, vilka innehåller ämnet karotenoid, som omvandlas till pigment i deras fjädrar och hud. Under 50-talet dränerades stora delar av Camargue och sedan dess bedrivs en omfattande odling av ris i området. Man talar om att här finns det franska riskafferiet. 120 000 ton ris produceras årligen i Camargue och det täcker en tredjedel av det ris som konsumeras per år i Frankrike. Riset i Camargue odlas vanligast som vitt, men rött och svart ris förekommer. Även en del vingårdar finns i Camargue med specialitet att låta vinstockarna växa i sandjord. Landskapet i Camargue präglas också av långgrunda laguner, så kallade étanges, där man med särskilda metoder avdunstar vatten och utvinner ett förnämligt havssalt. Ett gourmetsalt som används av krögare runt om i Frankrike. Huvudorten i Camargue är hamnstaden Saint-Paris-de-la-Mer. Det är ingen stor stad. Här bor inte mer än omkring 5000 människor, men här finns en lång sandstrand och Medelhavets fläktande vindar. Hit kom Evert Taube några gånger på 50-talet för att bo komfortabelt. Och hit kommer också många av dagens turister för att bo på hotell och njuta av den vidsträckta playan. Någon massturism förekommer inte i Camargue. Störst invasion av människor sker i slutet av maj månad. Då mängder av romer i olika årgångar av husvagnar och husbilar anländer till Saint-Paris-de-la-Mer att fira sitt beskyddande helgon Sankta Sara, även kallad Svarta Sara. De flesta långväga turister som besöker Camargue kommer via flyg eller tåg till närbelägna storstaden Montpellier. Där hyr man bil och åker några mil österut för att då landskapet med vita hästar, rosa flamingor och svarta tjurar. I Camargue är vägnätet inte särskilt anpassat för bilism. För att komma i nära kontakt med områdets sevärdheter får man cykla, promenera eller våga rida på en vit Camargue-ponny. Det finns numera också ett bekvämare sätt. Ett litet tåg bjuder turisterna en vacker färd runt om i det säregna Camargue. Vad hände med SS Köpenhamn? Den femmastade barken Köpenhamn försvinnande är en olös gåta. Det enorma segelfartyget var på väg från Buenos Aires i Argentina till Adelaide i Australien när hon försvann med en besättning på 59 personer utan att lämna det minsta lilla spår efter sig. Det blev en av 1900-talets mest omtalade fartygsolyckor. Hon blev ett spökskepp som det kom att berättas många påhittade historier om genom åren. Köpenhamn tillhörde det danska östasiatiska kompaniet och var enorm med en totalvikt på cirka 7900 ton. Hon hade en längd på 112,4 meter, var 15 meter bred och hade ett djupgående på 8,2 meter. Det var världens då största segelfartyg, en minst sagt imponerande syn på världshaven. Den stora segelytan och de 53 meter höga masterna skapade uppmärksamhet. Segelfartyget Köpenhamn såg ut som ett vanligt segelfartyg men var byggd med modern teknik i stål. Även masterna var av stål och fartyget hade en hjälpmotor på 508 hästkrafter att ta till när inte vindarna räckte. Skeppet var utrustat med den bästa tillgängliga tekniken eftersom hon var danska östasiatiska kompaniets skolskepp för utbildning av sjömän. Speciellt radioutrustningen var av högsta klass och eventuella nödsignaler skulle nå minst 640 kilometer. Kaptenen Hans Ferdinand Andersen och de 14 officerarna var erfarna. Men de 45 kadetterna var oerfarna ynglingar i 20-årsåldern. För många av dem var det den första långa sjöresan. Den 14 september 1928 lämnade de Danmark med sikte på Argentina. Skeppet var lastat med kalk och cement för den argentinska marknaden. Den 17 november var det framme i Buenos Aires och hälsades välkomna av en stor folkmassa. I Argentina blev det tvister kring betalningen av en last av varor som skulle till Australien. Kaptenen tröttnade till slut, gav order om att besättningen skulle lasta fartyget med en barlast av sand, att det skulle åka utan varor att lasta vete som väntade i Australien och som skulle skeppas till Europa. Den 14 december 1928 började fartyget resan över Sydatlanten mot Goda Hoppsudden i Sydafrika. Det norska ångfartyget William Bloomer hade den sista radiokontakten med Köpenhamn. Den 22 december meddelade telegrafisten att allt var okej ombord, att fartyget befann sig cirka 150 mil från den lilla vulkanön Tristan da Cunha mitt i Sydatlanten. Senare samma kväll försökte den norska telegrafisten få radiokontakt med Köpenhamn utan att lyckas. Något hade troligtvis hänt med fartyget. När Köpenhamn inte kom fram till Australien och alla listtecken helt försvunnit, antog rederiet i Köpenhamn att det förlist. Sökningen kom igång först efter 4 månader i det område där fartyget antogs ha befunnit sig vid sista radiokontakten. Några missionärer på ön berättar att det är den 21 januari. På långt håll sett ett fartyg segla förbi, troligtvis Köpenhamn. Förmasten var bruten, men fartyget hade inte försökt söka sig in till ön. Senare visade det sig dock genom undersökningar av fartygslistor över transporter av varor i området att det var ett annat fartyg det sett och inte Köpenhamn. Under flera månader efter försvinnandet fortsatte det danska rederiet att söka. Man fick hjälp av brittiska flottan. Man hittade ingenting, varken saker från fartyget, personliga saker eller några livbåtar. Det fanns inga fartygsrester i området där fartyget troligtvis gått under. Man sökte förklaringar till försvinnandet och utgick från 2 huvudteorier. Den första var att fartyget hade för liten barlast och snabbt hade sjunkit med livbåtar och allt vid en häftig storm i området. Den andra teorin var att fartyget i mörker och dimma kolliderat med ett isberg. Fartyget skulle då snabbt sjunka och besättningen inte hinna sätta ut någon livbåt. Det märkliga var dock att besättningen på Köpenhamn inte hade använt sig av radion och skickat SOS-meddelande. Ett år efter försvinnandet förklarades fartyget officiellt för försvunnet. Under åren kom olika påståenden kring Köpenhamn, bland annat 1934, då någon hittat en flaskpost på Bovetön i Sydatlanten. Brevet sades vara från en av kadetterna men berättades om att det kolliderat med ett isberg, något som amerikanska tidningar skrev om. Så småningom visade det sig att det bara var ett påhitt, en blufftext tagen från en bok om skeppsbrott. Året därpå 1935 hittas kanske det enda riktiga spåret efter det försvunna danska fartyget. Man fann en livbåt med 17 mänskliga rester på Namibias sydvästkust. När resten undersöktes närmare kom man fram till att skallarna var av nordeuropeiskt ursprung. Människor där beskrev också att man även tidigare hittat rester av en livbåt. Beskrivningen av den påminde om det som funnits på fartyget. Om det fanns något samband med det förlista fartyget säkerställdes aldrig. Idag skulle vi med hjälp av modern DNA-forskning fått fram om det var män från det försvunna fartyget, men tyvärr kom både benrester och den trasiga livbåten att brännas. Därmed har gåtan om Köpenhamns försvinnande ännu inte fått någon förklaring, avslutar Sven-Åke Henriksson. Kostymgeniet erövrade Hollywood, läser vi rubriken och fortsätter. Hon växte upp i Växjö med ett skissblock i handen och en dröm om att få klä världen. På bara två decennier blev Ulla-Britt Söderlund en av Nordens mest eftertraktade kostymörer, älskad för sin bohemiska charm, sin envisa perfektionism och sin förmåga att få historien att andas genom tyg och tråd. Från Utvandrarna till Barry Lyndon, de belönades med en Oscar, skapar de bilder som fortfarande lever kvar. När man talar om svenska filmhjältar hamnar ofta regissörer och skådespelare i rampljuset. Men bakom några av de mest minnesvärda bilderna i nordisk och internationell filmhistoria står en kvinna från Växjö med skissblocket i ena handen och en obändig vilja i den andra. Ulla-Britt Söderlund föddes i Växjö den 12 augusti 1943. Redan som barn visste hon att hon ville arbeta med kläder och efter studentexamen förde studier i London och därefter vid Köpenhamns tillskärarakademi. Det var en utbildning som skulle bli språngbrädan till en enastående karriär. Först var det modebranschen som lockade henne, men Ulla-Britt insåg snabbt att teatern gav större frihet. Redan 1963 fick hon sitt första uppdrag som kostymör av Bent Meiding på Ungdomens teater i Köpenhamn. Därefter gick det snabbt uppåt och kastades in i en värld där tyg, tidsepoker och temperament blandades i en kreativ storm som passade henne perfekt. Hennes första filmuppdrag kom 1966 när Henning Carlsen filmatiserade Knut Hamsuns svält. Det blev startskottet för en intensiv period då hon arbetade parallellt med teater, film, tv, opera och revy. Det verkliga genombrottet kom när hon hörde av sig till Jan Troell inför filmatiseringen av Vilhelm Mobergs Utvandrarna. Hon erbjöd sina tjänster och fick jobbet. Hennes arbete med de historiska dräkterna imponerade stort. När stjärnregissören Stanley Kubrick senare frågade Troell om en skicklig kostymör var det Ulla-Britt han rekommenderade. Kubrick anlitade henne till sitt 1700-talsepos Barry Lyndon. Ett projekt som krävde ett halvårs research och minutiöst hantverk. Resultatet blev en Oscar 1976, delad med Milena Canonero. Inför Oscarsgalan intervjuades Ulla-Britt av Svenska Dagbladet. Oscar-nomineringen är det roligaste som hänt i mitt liv, sa hon till tidningen. Svenska Dagbladet skrev: Nomineringen är guldkant på ett långt och hårt jobb. Under 18 månaders arbetare Ulla-Britt oavbrutet på den fantastiska uppsättningen uniformer samt civila 1700-1800-talskläder som nu placerat henne i den lilla exklusiva grupp på 5 skapare av filmkläder vilka tävlar om årets Oscarsgubbe. Ulla-Britt berättar också om Stanley Kubricks krav på perfektion. Kubrick ställde enorma krav. I början var jag osäker. Han sa aldrig ett berömmande ord, bara ändrade. Så en dag fick jag brev med några uppskattande rader. Då visste jag att jag var accepterad, berättar hon för Svenska Dagbladet, som avslutade artikeln med att berätta om hennes planer efter Barry Lyndon. Citat, Ulla-Britt är perfektionist. Hon handbroderade bland annat 30 knappar till en uniform och blev ansedd som lite snurrig. Men främst var det hennes fantasi som fick arbetet att få en sådan detalj som att Ryan O'Neill uppträdde i 38 olika munderingar och Marisa Berenson i 22 klänningar. Sverige Aktuell blir Ulla-Britt igen i början av april. Då kommer hon till Stockholm för att klä bland annat Janne Carlsson och Hans Klinga som bovarna Hector och Tektor i Christer Abrahamsens kommande film. När hon tog emot priset på Oscarsgalan gjorde hon det alltså på ett sätt som ingen annan gjort vare sig innan eller efter. Istället för en traditionell aftonklänning bar hon en svartvit 1700-tals ensemble som påminner om de herrkostymer hon skapat för filmen med kråsskjorta och knäbyxor istället för dekolletage och svepande kjolar. Hon avslutade sitt tacktal med att konstatera att det var, citat, a long way to come from Scandinavia, but it was worth it, slutcitat. Hon intervjuades flitigt i internationella, danska och svenska medier i samband med priset och betonade där hur avgörande kostymskapande är för helheten i en film. Samtidigt uttryckte hon en förhoppning om att utmärkelsen skulle få publiken att uppmärksamma deras arbete. Efter Barry Lyndon fortsatte Ulla-Britt att arbeta internationellt. Hon gjorde kostymer till Richard Fleischers Fäkta för livet, till vikingasagan Den röda kappan, till 1600-talsskildringen Prästen i Vejlby och till en rad danska och svenska produktioner. Hon specialiserade sig på historiska dräkter, var känd för sin minutiösa research. Ofta sydde hon själv, både för att förstå materialen och för att hitta rätt uttryck för varje rollfigur. I Danmark är det framförallt hennes arbete med tv-serien Matador från 70-80-talet som gjort henne odödlig. Det blev klädernas språk i sig. Hon beskrev själv hur Maud Varnäs alltid bar pastellfärger, medan mor och dotter Möge var så snåla att deras kläder ständigt syddes om. Detaljerna var aldrig slumpmässiga, det var berättande. Kollegor beskrev Ulla-Britt Söderlund som bohemisk, rolig, engagerad och full av energi. Hon kunde vara krävande, men alltid i arbetets tjänst. Hennes mål var att skapa människor, inte kostymer, gestalter som kändes sanna i sin tid. I början av 1980-talet arbetade hon med Hans Alfredsons Den enfaldige mördaren. De fick den ovanliga uppgiften att klä på änglar. Det fann hon fantastiskt stimulerande enligt vännerna. Hon sydde också ofta sina egna och sin makes kläder genom en personlig twist som gjorde att hon stack ut i mängden. Hennes arbetsbörda var enorm, hon drack allt för mycket. Något som sonen berättat om i intervjuer. Drickandet ökade i början av 1980-talet. Det blev allt svårare för henne att kombinera det intensiva arbetet med det växande beroendet. Våren 1985 lades hon in på sjukhus. Det kunde man konstatera att hon drabbats av cancer. Hon avled 21 juli samma år, bara 3 veckor innan hon skulle fylla 42. Idag förvaras hennes skisser till utvandrarna och nybyggarna på Utvandrarnas hus i Växjö tillsammans med kläder från filmerna. I stadsdelen Vikaholm finns en gata uppkallad efter henne. En stillsam hyllning till en person som satte avtryck långt utanför Sveriges gränser. Läsarnas egna berättelser. Vi tror att alla har något att berätta. Vi vill höra just din berättelse. Besök då kvällstunden.se/leb så får du veta mer om hur du gör. Nu följer två insända läsarberättelser. Den första är signerad Ingmar Fagerlund som skriver: långt borta på 1970-talet hade jag sommarjobb i en speceriaffär. En liten kvartersbutik. Vad skulle det ha hetat idag? Närlivs. Det var ett roligt arbete och jag fick vara med om en del. Det heter speceriaffär, sa chefen, för att man säljer allting styckvis i specier, sorter. Varorna uppdelade i många olika sorter. Det skenar mot grosshandel som sysslar med stora partier. Av min vän Roger fick jag en annan, möjligen riktigare förklaring. Att det kommer av latinets ord för kryddor, alltså kryddhandel. Eller torra saker som gryn och socker. Ja, kanske sålde de olika sorters kryddor för. Det hänger väl ihop någonstans. Det kan ju heta partihandel också. Och minuthandel. Minut skulle då betyda små mängder. Det fanns faktiskt en affär för här hemma som hette minuthandeln. Chefen fanns där i denna butiken, några damer och så jag och en springpojke. Mitt jobb var mycket att packa upp varor och fylla på. Hålla koll ute på lagret, torka golvet och finnas till. Så småningom blev jag betrodd att sitta i kassan. Det var noga. Den skulle stämma på kronan när man räknade ihop vid stängning. Springpojken fick rycka ut med en låda varor och cykla iväg om någon kund hade ringt och beställt, långt före internet. Men många äldre uppskattade detta. I en del gamla hus fanns inte alltid hiss, så den killen fick slita lite. Fast han trivdes med sitt. Han fick drickspengar. Det trevligaste i affären var kundkontakten. Kunde hända att jag skojade till det. Skulle skriva prislappar på en del varor. En gång skrev jag svenska bananer och priset. Så frågade en dam: svenska? Ja, sa jag, de växer i drivhus i Norrland. Där ser man, sa hon. Jag fick ta bort den skylten. En kvinna kom med en burk fiskbullar. Hur många räcker denna till? Jag läste på den. Ja, till 8-10 stycken. Om något har en var. Jag fick en förvånad blick. Men det var ju så. En annan dam visade mig en ost som hade möglat lite i kanten. Får jag den för halva priset? Den ska vi väl slänga, sa jag. Nej, jag hyvlar bara bort möglet, svarade hon. Långt före detta med matsvinn, jag frågade chefen. Ja, vill hon ha den så? Hon fick köpa den. Och kunder kunde vara roliga också. En man kom ibland in på hemväg efter jobbet. Då satt han hatten på sned och sjöng och tjoade. Han spelade berusad, men han ville bara driva med de andra kunderna. När man satt i kassan då var det lätt att så småningom se vilka sorts kund det var. Vilka matvanor olika människor hade. Vem var barnfamilj? Vem var pensionär? Vem hade katt? Vad folk köper säger en hel del. Vem har besvärlig mage till exempel? En äldre dam, lite glömsk, köpte katrinplommon. Så kom hon tillbaka senare på dagen, mera katrinplommon. Du var ju här förut och köpte det, sa jag. Ja, det gjorde jag visst. Så gick hon igen. Jag tyckte inte hon behövde fler. En man handlade åt sig och frun. Kvitto var noga med för Jag skulle redovisa hemma. Men så vill han ha två pilster vid sidan. Han stoppar en i varje innerficka på kavajen. Jag hade inga synpunkt på det. En annan vänlig äldre herre från sjukhemmet kom in och köpte 12 påsar med karameller. Det var mycket godis, tyckte jag. Ja, jag är skickebud. Vi spelar kort och äter karameller. Sommaren efter skulle han bara ha 4 påsar. Inte lika mycket karameller, undrade jag. Nej, vi är inte så många kvar nu. Det var tidens gång. Så var det den kunden som köpte en backe dricka. Vad kan den ha kostat? 11,50. Nej, sa kunden, den kostar 10,75. Jag begrep inget, fick fråga chefen. Han sa, han har alltid köpt dem för 10,75, så ta det. Då fick det bli så. Även det som kallas för service. Nöjda kunder var noga med chefen. Som den äldre damen som kom med en korg och ville ha 20 lantägg. Jag blev ett frågetecken, för våra ägg låg i 6-pack som nu, ut i kafferummet till chefen. Jag vet vem hon är, hämta korgen. Han smög ut och hämtade ägg och jag lånade damens korg. Vi har de äggen där ute, fick jag säga. Sedan packade vi över 20 lösa ägg och hon blev nöjd. Ja, värre skojeri finns nog. Det var ju inget fel på våra ägg. När det gällde jordgubbar fick jag gå ut och spana på konkurrenterna. De där borta tar 3,75 och nere på andra sidan kostar de 4 kronor. Då tar vi 3, sa chefen. Om de köper jordgubbar så säljer vi grädde och socker också. Han var affärsman. Vi hittade en låda med sardinburkar, konserver ute på lagret. Vad ska vi göra med dem? Vi öppnade en och smakade. Det var nog helt okej, fast nästan utgångna, men dög. Vi rear ut dem, sa chefen. Allt ihop lades i stor korg. 3 burkar, 5 kronor till katten, skrev jag på skylten. De tog slut på 2 dagar. Och så många katter fanns det nog inte i kvarteret. Ja, att man kommer ihåg efter 50 år. En äldre kvinna, säkert närmare 90, var inne och handlade med dottern, måste det ha varit. Snäll dotter som hjälpte en mamma, sa jag till de andra när vi fikade. Nej, det är mamman som hjälper dottern. Så fick jag höra det. Ja, man lärde sig både om mat och människor. Han frågade vid ett tillfälle, chefen, om jag ville ta över affären. Funderade på att sluta så småningom. Jag hade siktet inställt på att studera. Jag kunde ha blivit ICA-handlare. Kanske inte hade varit så dumt ändå, avslutar Ingmar Fagerlund. Om den viktiga kaffetåren skriver Kjell Segerström i följande korta berättelse. En skön bild från mormors hem på Västra Jössefors, Västsia, LO församling i Värmland. Före cirka 1960 var det nästan otänkbart att hustrun hade arbete utanför hemmet. Det var hemmafruar. Familjen och hemmet krävde nästan all tid. Det hände dock att det blev tid över för ett kafferep hos någon grannfru. Då togs det bästa att gå bort förklädet fram och vardagens bekymmer glömdes för en stund och kakverken berömdes. När vardagen kallade gick var och en hem till sig för att kolla vad de små liven höll hus och hade för sig. Var barnen inte hemma fanns ett utmärkt signalsystem för att få hem dem. Familjen hade visselpipor med olika signal, vilken hördes tydligt och ganska långt. Signalen gällde förmodligen inte bara barnen, ibland behövde även gubben kallas hem. Kaffeservicen med sitt tunna porslin finns idag i min ägo och plockas fram ibland och fylls åter med den viktiga kaffetåren. Och på det svartvita fotografiet som bifogar artikeln ser vi de sex fruarna samlade kring kaffebordet. Det är artikelförfattarens mormor Anna Spetsmark, vidare Maren Bäckman, Ellen Karlsson, Birgit Svensson Spetsmark, Ester Fruklund och Ragnhild Spetsmark. Sportprofilen. Östtysken faller. Sven Plex Peterssons mått legendariska ord från OS-finalen på 3000 meter hinder 1976 är svensk idrottshistoria. Sekunder senare spurtade Anders Järryd i mål som olympisk mästare på ny världsrekordtid. I dagarna är det 50 år sedan bragden i Montreal. Anders Järryd kan sägas ha fötts till löpare. Pappa Sven tillhörde eliten i långdistans, med och utan hinder, samt i orientering, och även mamma Ingrid har löparmeriter. Goda gener alltså. För en unge Anders var det annars initialt orientering som gällde. Men en gulsotsepidemi 1961 innebar ett tävlingsförbud i skogarna hösten 1961. Så istället knallade 15-åringen ner till Lidingövallen en kväll. Det blev bingo. Ledarna såg direkt att den långa gängliga killen hade talang utöver det vanliga. Fysiskt sett var han perfekt byggd för långlöpning, lägg därtill enorm träningsvilja och disciplin. 1964 fick så friidrottsvärlden upp ögonen för svensken. Vid junior-EM i Warszawa drog Lidingökillen ifrån konkurrenterna och vann guld på 1500 meter hinder. Året efter slog han så juniorvärldsrekordet på distansen med tiden 4,00,6. Det var alltså smått ett namn. Men de riktigt stora framgångarna lät vänta på sig. Tvärtom när det gällde hade Järryd en förmåga att floppa i den hårda konkurrensen. EM 1966, Mexiko OS 68, EM 69 och OS 72 slutade för Anders del idel besvikelser. Det villes inte. Till EM-finalen 1974 kom så Järryd som Europarekordhållare. Skulle förbannelsen vid stora mästerskap äntligen brytas? I Sporten idag 1974-75 skriver Aftonbladets dåvarande friidrottsexpert Sture Olsson. Citat. Mot Järryds suveräna säsongsprestationer stod hans totala misslyckanden i tidigare mästerskapstävlingar. Dessa realiteter var en tung barlast. Det visste vi alla. Vad vi utomstående inte visste, förväntningarna på Anders var nära att bli för mycket för honom. Nerverna trasslade. Han var skärrad. Den psykiska obalansen gav fysiska plågor hela dygnet innan EM-finalen. Ändå gjorde Järryd en storartad insats i det dittills kanske bästa lopp som sprungits på 3000 meter hinder. Men det räckte bara till en andra plats. Anders lyckades inte skaka av sig polacken Bronislav Malinowski. Och innan sista vattengraven satte den in ett ryck. Järryd inte kunde svara på. Det blev alltså bara silver på fina tiden 8.15,4. Men trots besvikelsen var svenskan fylld av tillförsikt inför nästa stora mål, OS i Montreal 1976. Nu vet jag att jag klarar av en sån här tävling. För mig betyder silvret en seger. Nästa gång vet jag hur det är att ställa upp som favorit och känna förväntningarna. Jag har brutit en ond cirkel och det betyder så mycket för fortsättningen, sa han i Sporten idag 1974-75. Ändå hördes en del tvivel inför OS. Skulle Järryd verkligen palla för trycket? De tidigare missarna satt förstås i bakhuvudet. Dessutom besvärdes han av ett dömt senfäste i höger höft. Det hade besvärat honom en dryg vecka och störde uppladdningen. Vid sidan om var det också högdramatiskt. Distansen 3000 meter hinder dominerades sedan ett decennium av afrikanska löpare, främst då kenianer. Men de afrikanska staterna störde sig på att Nya Zeeland tilläts delta i OS, trots att landets rugbylag turnerat i dåvarande apartheidstaten Sydafrika. När det blev skarp läge initierade Tanzania en bojkott, vilket innebar att 22 afrikanska länder, bland annat löparnationerna Etiopien och Kenya, drog sig ur spelen. Något som gynnade Gärderud och de europeiska stjärnorna. De två senaste OS-gulden på distansen hade vunnits av kenianer. Sommaren 1976 hade det östafrikanska landet emellertid ingen riktig storstjärna på distansen. Om bojkotten blev avgörande för medaljerna får vi aldrig veta. Men Gärderud var i sitt livs form i det lopp som blev ett fyrmannaslag. Det handlar om Anders Malinowski, östtysken Frank Baumgartel och finländaren Tapio Kantanen. När klockan ringde för sista varvet hängde inte Kantanen med och Gärderud satsade på en långspurt. Med 100 meter kvar tröttnade så Malinowski. Men den unge Baumgartel kom tillbaka. Inför sista hindret såg det ut som om östtysken skulle pressa sig förbi Gärderud. Men han hade överskattat sina krafter, slog underbenet i hindret och stupade. Allt inför Sven Plex Peterssons klassiska tv-röst. Anders Gärderud defilerade i mål på nya världsrekordtiden 8.08.0. Sedan Gärderuds seger har ingen icke-afrikan vunnit OS-guld på distansen 3000 meter hinder. För Anders var det fjärde världsrekordet på distansen, men något ärevarv mäktar han inte med. Jag var trött var det korta svaret, när Plex undrade varför och senare samma intervju förklarade Anders att han inte var mycket för den uppståndelse hans stjärnstatus innebar. Medaljen har en ganska stor baksida. Jag menar, man blir uppvaktad och förföljd och så vidare. Jag är inte den person som tycker om det. OS-guldet, det så hette eftertraktade, kunde medeltid ingen ta ifrån Lidingö-bohemen. Senare fick han dessutom Svenska Dagbladets guldmedalj för sin insats, som också innebar sista rycket som aktiv friidrottare. Svenska Dagbladets sportkronikör Anders Lindblad och tidigare friidrottsreporter ser Gärderud som en sportens verkligt stora. Han var min idol när jag själv tävlade i min ungdom. Hans OS-guld gjorde också att många ville testa hinderlöpning. Det fanns också något mytomspunnet skimmer över Gärderud. Han gick sina egna vägar, en naturtalang med vackert vägvinnande löpsteg. Att hans världsrekord fortfarande står sig gott visar hur bra han var. Men han var speciell. Efter ett rekordlopp på Stockholms Olympiastadion lämnade han bara väntande journalister och sa att han skulle jogga ner. Men då sprang han hem till Lidingö istället, berättar Lindblad för Kvällstunden. Helt la emellertid inte Anders Gärderud skorna på hyllan efter sitt historiska guld. 1977 vann han faktiskt SM-guld i budkavleorientering, inom parentes stafett. I intervjuer har han ibland sagt att det var i orienteringsskogen han trivdes allra bäst. Alla framgångar på banan till trots. Under 1990-talet var Gärderud under en period förbundskapten för det svenska damlandslaget i friidrott. Han var också expertkommentator i TV under många år. Och till sist lite kuriosa. Anders Gärderud var i början av 2000-talet förbundskapten för Norges landslag i orientering. Nu följer en ny följetong i 13 delar. Den heter Det bondesnåle av Barbro Törnered. Och detta är alltså del 1. Barbro Törnred föddes i Stockholm 1936 och flyttade till Öland som sexåring. Växte upp på en liten bondgård och har arbetat som lärare och studierektor vid Katrineholms tekniska skola. Var sedan oppositionsråd i staden innan hon efter pensionen flyttade till Cypern då hon bodde i 9 år. Sen återvände hon till Alingsås i Sverige. Sen 2012 har hon skrivit 9 böcker. Kapitel 1. Stormbyarna låg på från havet. Det ryckte och slet en annas toviga svarta hår och drev upp ännu mer tång från vallen. Hon kämpade med de båda korgarna som hon hade fyllt och försökte fästa den på oket. Tvågreppskorgen orkar hon inte bära. Det var viktigt att få upp tången till Båtsmanstorpet innan snö och is gjorde det omöjligt. Det var beroende av den som bränsle, som komplement till drivveden och det insamlade torra komockorna. Den hade de plockat hem från strandängarna där ungdjuren betade i solgasset. Men tången var också viktig för den lilla potatisåken. Utan den, utöver gödseln från grisen och kon, skulle potatislandet knappast ge något. Andra grödor än potatis och rovor har de svårt att klara. Mjöl, salt och andra nödvändighetsvaror fick jag av bönderna på roten i Lopperstad. Nanna satte ner korgarna en stund i branten upp på torpet. Det låg mörkt i novemberskymningen. Talljusen var slut, det visste hon ju. Men inte ens något svagt fladdrande ljus från spiselden syntes. Det betyder att modern inte hade orkat upp från bädden idag och att det skulle falla på hennes lott att sköta lagårdsarbetet och matlagningen. Var mor mycket dålig skulle hon inte heller kunna ta sig till skolan imorgon. Och kyrkoherden var tillräckligt arg på henne som det var. Hon var redan 12 år och kunde inte läsa. Det var stor risk att hon skulle vägras att bli konfirmerad när tiden var inne. Men hon såg ingen råd med hur hon skulle lära sig. Mor kunde inte heller och det fanns inga böcker i torpet eftersom far var skyldig att medföra bibel och psalmbok till övningarna för båtsmännen. Och de månader då han var hemma arbetade han och Nanna ut om dagarna. På kvällarna lagade mor mat och far hade med sig brännvin och det var glada allesammans. Far tröstade mor för att det hade blivit missfall igen. Vad gör det, Stina? Vi har ju en gräbba, sortens vackraste och duktigaste. Hon brås på dig. Andra kärringar gnäller över att det får för många barn. Och visst är barnen till hjälp, visst kunde vi behöva lite mer arbetskraft här på torpet. Men å andra sidan är det färre att försörja. Det var inte alls sant att Nanna bråddes på mor. De starka färgerna hade hon efter fadern. Han hade fått det med arv från en anfader som var polack och hade strandat i runsten för mer än 100 år sedan och blivit kvar i socknen. Han hade varit grann, sades det, och satt många kvinnor i olycka, inte bara runsten utan ända upp i Bredsätra och ner i Sandby. Men den släktskapen låtsades man inte gärna om. Oäktingar och lönskalägen förteg man helst då. Det gick för det mesta bra, bara man hör sig inom sockengränsen. Det var ingen anledning att ge sig ut på resa om man inte löd under indelningsverket eller stod inför rätta. Eller var sig genare eller tattare eller som nu på sistone rallare eller annat löst folk. Faktiskt var det en del som trodde att Nanna var tattare eller tavring som man sa. Men det hade att göra med att hon var så mörk, trodde hon. Hon tänkte inte på att hon aldrig hade tid att ordentligt fläta sitt hår, som i burriga svarta testar krusades över pannan och öronen. Det påminner inte alls om mors, som alltid var flätat och uppsatt i en knut och dolt under den blårutiga sjaletten som hon knöt strax ovanför ögonen. Det var egentligen aldrig någon som såg det utom far. För när han började knyta upp en mors chalett visste Nanna att det var dags att gå till kökssoffan. Då ville mor och far inte ha henne i närheten. Bäst var det om hon gick ut och såg till kräken. Men nu hade det gått många månader sedan far var hemma senast. Han kunde gott komma nu, tyckte hon. Lördagskroppkakorna var inte så goda som vanligt, om man inte hade salt i sillen som han fyllde det med. Hon stretade vidare upp för backen och såg att det fortfarande fanns några slånbär att plocka i buskarna vid bäcken. Man kunde torka dem så länge tills man fick socker eller honung. Far hade ibland med sig en sockertopp eller kaffebönor när han kom. En gång hade han till och med haft med sig en bit kandisocker åt Nanna. Det var mörkbrun och genomskinlig och den söta smaken satt kvar i munnen länge, länge. Hon hörde en häst frusta bortåt vägen och undrade vad som nu stod på. Hade något russ slitit sig månne? När det läser om skodda hovar mot kalkstenshällarna. Det måste vara bud om något. Mannen på hästen slängde tyglarna åt Nanna och skrek åt henne att binda den vid trädet, en förkrympt oxer som stod vid Båsbastorpets gavel. Hon stretade med djuret som märkte hennes rädsla, men fanns i att knytas fast vid en gren. Rotebonden slängde upp dörren till torpet utan att knacka och blängde ilskat när han blev varse kvinnan med den stora magen som vit i ansiktet låg på britsen vid kökets gavel. Jaså, hon ligger här och drar sig mitt på blanka vardagen. Nu ska hon allt få se på andra ordningar. Jag har fått bud att karnen har dött, så nu kan den äntligen bli av med kostnaden för torpet. Den har fått vara kvar alldeles för länge efter beslutet om värnplikt. Så hopp med sig bara och se till att dra jag undan här. Stina försökte resa sig från fållbänken men sjönk tillbaka på den. Nu kom den kraftiga blödningen som hon försökt hejda så länge. Ännu ett barn som inte fick födas levande. Är Evert död, viskar hon. Jo, men är det så? Sjåpas inte, kärring. Se till att komma upp och göra lite nytta. Men han var ju frisk. Han föll i sjön från masten och drunknade. Kunde inte simma, sa de. Vet jag ingen som kan förresten. Sånt tjafs har ingen människa tid med. Och oanständigt är det också. Kommer hon upp någon gång? Bondens ansikte mildrades. Aha, jag förstår. Hon vill inte att jag ska se henne oklädd. Ja, anständig har hon alltid varit. Inte annat än jag har hört. Jag går ut ett tag och ser till Blenda. Han mötte Nanna i dörren. Hjälp mor din att komma upp, sa han. Jag rider hem så kan ni komma efter imorgon. Så var det så att Nanna var ensam med morsin i stugan medan Stina fick sitt fjärde missfall. När morgonen grudde satt hon och höll sin döda mor i handen medan det döda fostret låg i det stenade blodet på golvet nedanför bädden som likaledes var nersölad. Att fadern hade dött hade hon inte uppfattat. Så var det inte alls egendomligt att den andra rotebonden som kom uppfattade henne som en dumbom och ville ta henne med hem till Lopperstad. Hon kunde ju få vara i köket där hemma till sockenstämman avgjorde om hon skulle till hospitalet eller fattighuset. Men när han ville att hon skulle sitta upp bakom honom på hästen vägrade hon ilsket och sprang in i lagorn. Han trodde att hon ville gömma sig. Men när han såg henne vant gripa efter spann och mjölkpall förstod han att hon ville se om kräken. Både grisen och kon behövde ha foder och kon skulle mjölkas. Det verkade faktiskt som om gräbban skulle kunna fungera som lillpiga. Så han red hem igen för att hämta folk som kunde svepa den döda och föra djuren och flickan till gården där hemma och liket till borden vid kyrkan. Mor hans, Beda, som satt i undantagsstugan hemma, hade med sig tillbaka för att hjälpa till. Hon hade inte alls varit ovillig, utan tvärtom gärna följt med. Stina hade varit piga hos henne innan hon blev båtsmanshustru och hade varit en grann femte och en duktig arbetsmänniska. Men fattig som en kyrkrotta förstås. Och så var det där med påbro. Det visste varenda människa att det bara var första barnet i den släkten som fick leva, ja om det var en flicka förstås. Om det var en pojke var förbannelsen bruten. Nu ville hon gärna ta hand om Stinas dotter och se till att hon inte blev gift utan kunde vara till nytta. Om hon inte var alldeles tosig förstås. Döm om hennes förvåning när hon kom in i köket. Det såg Nanna och silade upp mjölken till hinken som skulle hängas ner i brunnen med vippen. Köket var skinande rent och på folkbänkens lock låg Stinas lik tvättat och klätt i den svarta söndagsklänningen. Nanna hade lagt enriskvistar runt omkring henne och satt en liten bukett kamomill i de knäppta händerna. Jag hade ingen psalmbok, sa hon. Den har far. Men vet du då inte, sa Beda. Algot i granngården var med dödsbud igår. Han dödde, han Evert, när han föll i sjön från stormasten. Jaså, jag förstod inte vad hon försökte säga, mor. Hon hade så ont. Nanna hade tårar i ögonen. Vad gjorde du av fostret, grebbe? Grädde ner det på gödselstan. Kanske lika gott. Vi pratar inte om det, så slipper folk spekulera i om det är en myling. Du har varit duktig, Nanna. Flickan log och torkade ögonen med baksidan av händerna. Då kanske mor kan få psalmboken i händerna, nu när far inte behöver den längre, och jag kan få Bibeln och lära mig läsa. Per Lars Johan i Loppersta by hade gjort ett riktigt fynd och grannbonden grämde sig när han såg vilken lillepiga denne fått och gratis till på köpet. Han hade inte ens behövt punga ut med avgift till barnaktionen eftersom han erbjuder sig att ta hand om ungen utan aktion. Fattigvården var nöjd och prästen hade omnämnt honom i kyrkan som en barmhärtig samarit som öppnade sitt hem för den mindre begåvade flickan. Varom det fanns fögare inte ett hopp om att de skulle kunna bibringas läskunnighet och gå fram till Herrens bord för nattvardens gemenskap. Johan Larsson var ett föredöme för sina medmänniskor, fick han höra. Men de övriga rotebönderna ansåg att han bröstade sig nog så onödigt. Högfärd var en stor synd och grebban hade visat sig vara en duktig arbetsmänniska. Gamla bedare tagit henne till sig i undantagsstugan, så man slapp se henne utom i arbetet. Djuren från torpet hade följt med henne till gården och njöts nu av Johan medan man väntade på att tingen skulle avgöra tvisten om vem det rättligen tillhörde, flickan eller rotebönderna. För Johan gick det på ett ut. Han var hur som helst hennes förmyndare. Så åtminstone tills vidare var kon och suggan hans. Inte nog med det. Jag gick omkring i båtsmannens gångkläder. Mor bedade sig till att bibel och psalmbok blev efterskickade och då hade de övriga tillhörigheterna fått följa med. Nanna hade fått tvätta kläderna och de flesta passade utmärkt liksom kängorna som Johan nu sorterade med i kyrkan på söndagarna. Så i Loppersta graserade nu två dödssynder. I norrgården hos Johan rådde högmodet. I övriga gårdar avunden. Värst kändes det för Algot i Storholva som varit först på plats, till och med medan hon Stina ännu levde. Tänkas att all den där rikedomen nu kunde ha varit hans. Han grämde sig så att han inte kunde sova på nätterna, var det blivit mager och grälsjuk. Husfolket tasslade om att skaffa sig en ny städja och hustrun på gården fick ständigt höra att hon, som tidigare varit gårdens piga, inte borde öda med hovorna utan spara på maten. Strykräd som hon var förde hon var tugga som husfolket tog med blicken och fyllde grötfatet blott i hälften. Det var ett väldigt knuffande och skuffande med träskedarna i fatet och de yngsta barnen hade svårt att få något i sig. Modern försökte sticka åt dem lite mellan måltiderna, men det hjälpte inte. Fram på vårkanten dog lillflickan. Makarna skyllde på varandra. Stämningen på gården blev värre. Husfolket flyttade. Och efter något år blev Algot änkling när hustrun dog i barnsäng efter svår husaga. Men i norrgården gick allt sin gilla gång, utom att man fått mer att skvallra om. Man mer än antydde att Algot hade dödräpt sin hustru. Och vid matbordet pratades det om hur långt girighet och avund kunde föra en människa. Nanna fick höra att hon kunde skatta sig lycklig som hamnat hos Johan och inte hos Algot. Hon instämde. Hon bodde gott hos Beda i undantagsstugan. Och varje kväll satt de med Bibeln mellan sig. Redan när skolan började på hösten året efter att Nanna hade kommit till gården kunde hon stolt visa upp sina kunskaper. I läsning och vid husförhör i november kunde hon redogöra för 10 Guds bud och läste högt hela bergspredikan. Prästen sa till Johan att han nog trodde att hon skulle kunna läsa fram samtidigt med årsbarnen. Så livet verkade enkelt och ljus för Nanna. Det fanns en sak som hon inte hade talat om ens för Beda. Det pinade hennes samvete, men hon vågade ingenting säga. Hon visste allt för väl hur snabbt livet kunde vända och var mycket medveten om att hon aldrig skulle bli gift. Hon kom ifrån en släkt där kvinnorna födde fram endast ett enda fullgånget barn. När det var klokast att tiga med sin hemlighet, rättare sagt sina hemligheter, för det var två. När Evert Rånocks tillhörigheter anlände till Norrgården i Loppersta hade det stor oreda. Stina låg fortfarande lik på logen i väntan på psalmboken. Man hade väntat sig endast bibel och psalmbok, men Johan hade fått kvittera ut en hel kista full med tillhörigheter. Skatter som sextant och kikare, sjökort och lärobok i engelska. Det verkar som att Evert i väntan på inledningsverkets avveckling hade förberett sig för en skepparexamen. Och medan Johan funderade på vad han skulle ta sig till med dessa rikedomar hade en annan fått tid att i lugn och ro bläddra i Bibeln innan strax psalmboken mellan Stinas händer och plockade bort de vissnade kamomillblommorna som inte lyckades dölja liklukten längre. I Bibeln låg flera sedlar som Nanna gömde i en av Bedas tomma burkar i medicinskåpet. Den luktade starkt av något. Burken stack hon undan bakom en lös sten i eldstaden som hon lagt märke till när hon eldade spisen första gången. Där gömde hon också en pung med mynt som hon funnit i sin fars avlagda kläder när hon skulle lägga dem i blöt för tvätten. Hon hade mycket dåligt samvete. Faktiskt var hon ju en tjuv. Här fick hon inte bara mat och husrum för intet, utan också undervisning i läsandets svåra konst. Och Beda var snäll mot henne och klappade henne ibland på huvudet och sa, stackars barn. Men trots allt kändes det som att pengarna var hennes, inte Johans. Det var han som med henne ägde kon och grisen och de ägodelar som fanns i fars kista. Till och med fars kläder hade han, medan hon fortfarande gick omkring i de allt trängre kläder som hon haft på sig på torpet. Hon skulle gärna vilja bli konfirmerad i en ny klänning. Det var hennes stora dröm. Det var inte fredag den 13, men en riktig otursdag hade det varit ändå, tyckte Nanna. När hon kom ut ur ladegården och just hade mjölkat ur de sista dropparna öste regnet ner. Hon drog sig tillbaka in i ladugårdsdörren för att inte få vatten i mjölken, just som Johan kom ut på trappan. Han spottade surmulet ut i regnet, röt åt Nanna att skynda på och försvann bakom knuten för att pinka. Det bars inte bättre än att Nanna på sina slita träskor halkade till på en våt kalkstensplatta så att hon med möda återvann balansen och en del av mjölken skvalpade ut. Hon sträckte sig ordentligt i ryggen och ropade till. Bonden kom farande runt hörnet med oknäppt gylf. När han fick syn på den utspillda mjölken bölade han som en ilsken tjur och grep Nanna i håret och släpade in henne i köket. Ännu mer av mjölken skvalpade ut på vägen. Vad står på, undrade Beda, som stod vid härden och rörde om i rågmjölksgröten. Den satans ohyran spillde ut av mjölken, inte skapades grand av nytta man har av henne. Och henne har man varit vänlig emot och tagit under sitt tak. Han grep spiskroken och började bulta på Nanna som gallskrek när slagen föll över hennes rygg. Stilla dig, son, och missbruka inte Guds namn, bad Beda. Idiotiska gamla undantagskärring, hon ska veta sin plats och kalla mig husbond. Jag har för helvete inte missbrukat Guds namn, eller tror hon på Satan, jävla hedning. Han vände sin vrede mot Beda, men Anna slängde sig med emellan så slaget träffade ett lerkrus som gick i tusen bitar. Ska hon ha sönder ens ägodelar nu också? Det blir avdrag på lönen, skrek Johan. Kruset är mitt. Det var mor minns, snyftade Anna. Hon har ju ingen lön, sa Beda. Nej visst, då får vi ta henne till nästa barnaktion, så får vi några pengar för henne. Det är kanske många som vill ha gräbban, sa Beda. Hon har ju med sig ko och gris och kistan efter farsin och bibeln och gångkläderna du har på dig. Kon är min och mjölken är min, sa Nanna trotsigt. Vems kon är inte sista ordet sagt. Gröten är min och du får vara utan mat tills du har tjänat ihop till kruset och den utspillda mjölken. Då tar jag med mig kon till grannen. Han var också rotebonde och har lika stor rätt till den som husbond, om man nu har någon rätt. Galen av ilska efter påpekandet grep Johan återigen Nanna i håret. Du ska få känna på husaga, skrek han. För gör dig inte, son, vädjade Beda. Slår den sönder och samman kan du hamna på fästning. Det är inte ens säkert att du har husbonderätten till henne. Tänk vad bönderna i roten skulle må, särskilt han Algot. Vi låser in henne hos mig i stugan tills vi fått saken utredd. Johan lugnade sig. Hustrun hans tittade fram ur svalen. Barnen kröp fram från gömstället under bordet. Jag går ut och låser in henne, jag, sa Beda, stoppar en brödskalf i fickan och gick mot dörren. Vad ska mora brödet till, undrade Johan. Jag går ner till prästen och ser till att saken blir utredd innan händelserna den här morgonen sprids på bygden, sa Beda. Håll husfolk och barn i arbete inom synhåll tills jag är tillbaka. Fortsättning i nästa nummer. TV-stunden 23 juli till 29 juli. SVT 1 torsdag 23 juli. Klockan 6 uppdrag granskning sommar 7 morgonstudion. 10 sommargympa, 10.20 aktionssommar. 11.20 allsång på Skansen, 12.20 innanför slottets väggar. 12.30 där ingen skulle tro att någon kunde bo. 13.10 hårt väder. 14.10 mästerdetektiven och Rasmus. 15.40 matadorerna, dynastin Märsk. 16.40 den stora keramikkampen, 17.30 Oslo 1985. 18.15 lokala nyheter. 18.19 Sportnytt, 18.25 världens sämsta indier. 19 Antikmagasinet, 19.30 Rapport. 19.55 lokala nyheter, 20 fan hamnade vi här. 20.30 Hjälp, jag köpte ett franskt ruckel. 21 Arvinge okänd, Danmark, 22 lokala nyheter. 22.05 tillbaka till Vilda Västern, 22.50 Rapport. 22.55 Uppdrag granskning, sommar. 23.55 Kommissarie Ellis. Fredag 24 juli. 6 aktionssommar, 7 morgonstudion. 10 sommargympa med Sofia, 10.20 den stora keramikkampen. 11.05 Mickes båt. 11.20 världens sämsta indier, 11.50 Hjälp, jag köpt ett franskt ruckel. 12.20 fan hamnade vi här. 12.50 Allan och Amandas grekiska husdröm. 13.20 Arvinge okänd Danmark, 14.20 Vilda kockar, 14.50 Toy Story 2. 16.20 där ingen skulle tro att någon kunde bo, 17 friidrotts-SM, 18 Rapport. 18.50 lokala nyheter och Sportnytt, 18.25 världens natur. 18.30 allsång på Skansen, 19.30 Rapport, 19.55 lokala nyheter. 20 Moreus med mera, 21 morden i midsommar. 22.30 Rapport, 22.35 levande och döda i Winsford. Lördag 25 juli 6.20 Hjälp, jag köpt ett franskt ruckel. 6.50 där ingen skulle tro att någon kunde bo, 7.30 världens sämsta indier. Klockan 8 hårt väder, 9 allsång på Skansen. 10 den stora keramikkampen, 10.50 fråga doktorn. 11.50 skilsmässa barn, 12.20 aktionssommar. 13.20 antikmagasinet, 13.50 Mickes båt. 14.05 Clarksons farm, 14.45 Moreus med mera. 15.45 friidrotts-SM, 17.50 helgmålsringning, 17.55 sportnytt. 18 rapport. 18.15 barnmorskan i isten, 19.15 Mickes båt. 19.30 rapport, 19.45 sportnytt. 20 vi på Saltkråkan, 20.30 komiker utan gränser. 21 misstänkt, 21.50 rapport, 21.55 Nordsjön. 23.40 Bros, den allsmäktige. Söndag 26 juli. 6 antikmagasinet, 6.30 allsång på Skansen. 7.30 fråga doktorn, 8.30 vilda kockar. Klockan 9 hjälp, vi har köpt ett franskt ruckel. 9.30 vi på Saltkråkan, 10 seniorsurfarna. 10.30 aktionssommar, 11.30 Arving i okänd Danmark. 12.30 friidrotts-SM, 16 komiker utan gränser. 16.30 Stanley Tucci i Italien. 17.15 där ingen skulle tro att någon kunde bo. 17.55 sportnytt, 18 rapport. 18.10 lokala nyheter, 18.50 på resa med Baxter i Afrika. 18.50 res med Johan, 19 sportspegeln. 19.30 rapport, 19.55 lokala nyheter. 20 hotell romantik, 21 skilsmässobarn. 21.30 kriminalarkivet, 21.50 sista tagningen. 23.20 rapport, 23.25 misstänkt. Måndag 27 juli, klockan 6 hotell romantik. 7 morgonstudion, 10 sommargympa med Sofia. 10.20 sportspegeln, 10.50 på resa med Baxter i Afrika. 11.25 komiker utan gränser, 11.55 vi på Saltkråkan. 12.25 svenska designklassiker, 12.30 antikmagasinet. Klockan 13 vilda kockar, 13.30 allsång på Skansen. 14.30 skilsmässa och barn, 15 hotell romantik. Klockan 16 Moreus med mera. 17 Tumba en släktsaga, 18 rapport. 18.15 lokala nyheter, 18.19 sportnytt. 18.25 anslagstavlan, 18.30 det sitter i väggarna. 19.30 rapport, 19.55 lokala nyheter. 20 seniorsurfarna, 20.30 kulturtante på resa. 21 svärtan, 21.45 världens historia. 21.50 lokala nyheter, 21.55 den perfekta väninnan. 22.55 rapport, 23 never look away. Tisdag 28 juli, 6 matadorerna, nytt dynastin Märsk. 7 morgonstudion, 10 sommargympa. 10.20 allsång på Skansen, 11.20 hårt väder. 12.20 världens sämsta indier, 12.50 där ingen skulle tro att någon kunde bo. 13.30 sceningång, 15 hotell romantik. 16 sitter i väggarna, 17 barnmorskan i isten. 18 rapport, 18.50 lokala nyheter. 18.19 sportnytt, 18.25 Clarksons farm. 19.10 drömmen om ett småbruk, 19.30 rapport. 19.55 lokala nyheter, 20 allsång på Skansen. 21 allsångsscenen är din, 22 lokala nyheter. 22.05 rapport, 22.10 greedy people. Onsdag 29 juli, 6 Tumba. 7 morgonstudion, 10 sommargympa, 10.20 på resa med Baxter i Afrika. 10.55 svenska designklassiker, 11 svenska tv-historier. 11.15 Moreus med mera, 12.15 det sitter i väggarna, 13.15 drömmen om ett småbruk. 13.40 allsång på Skansen, 14.40 allsångscenen är din. 15.40 fråga doktorn, 16.40 den stora keramikkampen. 17.30 Oslo 1985, 18 rapport. 18.15 lokala nyheter, 18.19 sportnytt. 1825 hårt väder, 1925 världens natur på 3 minuter. 1930 rapport, 1955 lokala nyheter. 20 uppdrag granskning sommar, 21 engelsk antikrundan. 22 lokala nyheter, 22.05 ungt arv. 22.35 snacka om språk, 23.05 kriminalarkivet. 23.25 rapport, 23.30 den perfekta väninnan. SVT 2 torsdag 23 juli. 14.40 Van Life är 15 Norges tuffaste. 15.45 familjen Adam Poor, 16.10 var är Odin. 16.45 Pilsnerraggarna, 17 syskon på semester. 17.30 nyhetstecken, 17.40 Otiset. 17.50 Oddasat, 17.55 korta tv-historier. 18 lång dags färd med Christer Henriksson. 19 om svararna landar. 1915 Hundskolan. 1955 hem till bondgården, 20 spårlöst försvunnen. 20.40 kriminalarkivet, mordet på Ängla. 21 aktuellt, 21.25 Sportnytt. 21.40 lätt att hata, 22.10 sjukhuset med livet i händerna. 22.45 den svarta svanen, 23.40 Ken Burns, amerikanska revolutionen. Fredag 24 juli, 14.40 när jazzlegenderna kom till Sverige. 15.10 spårlöst försvunnen, 15.50 hundskolan. 16.30 matadorerna, 17.30 nyhetstecken, 17.40 Otiset, 17.50 Oddasat. 17.55 OS överlevnad, 18 friidrotts-SM, 21 aktuellt, 21.25 Sportnytt. 21.40 Mark by Sofia, 21.05 Nitram. Lördag 25 juli, 9.10 om svararna landar. 9.25 jakten på jättetonfisken, 10.10 balansakten, 10.40 så byggde Sverige. 11.40 dieselsmugglarna, 12.10 spårlöst försvunnen. 12.50 pilsnerraggarna, 13.05 syskon på semester. 13.35 familjen Adam Poor, 14 vetenskapens värld. 14.55 Montreux jazzfestival, 15.45 rapport. 15.50 fotboll, damallsvenskan, 18 friidrotts-SM. 19.30 när jazzlegenderna kom till Sverige. 20 jazz Silje Nergård. 21.15 Callas i Tosca, 22 Joyland. 00.05 Matadorerna. Söndag 26 juli. 10 gudstjänst, 10.30 jazz. Silje Nergård och Vince Mendoza. 11.45 Callas i Tosca från Covent Garden. 12.30 när jazzlegenderna kom till Sverige. 13 Montreux jazzfestival, 13.50 den stora kyrkflytten på 15 minuter. 14.05 världens historia, 15 Matadorerna, 16 rapport. 16.05 operation Rädda Ejdern, 17 resan längs älven, Torneälven. 18 jakten på jättetonfisken, 18.40 pilsnerraggarna. 19 världens natur, Kingdom, 1950 äventyr på sommarfjället. 20 så byggde Sverige, 21 rapport, 21.15 den svarta svanen. 22.10 sjung min sång, 22.20 Finlandsfärjornas försvunna passagerare. 22.50 gudstjänst, 23.20 var är Odin, 23.55 sjukhuset med livet i händerna. Måndag 27 juli, 13.45 gudstjänst, 14.15 hundskolan, 14.55 spårlöst försvunnen, 15.35 en persikolund i Katalonien, 17.30 nyhetstecken, 17.40 Otiset, 17.50 Oddasat. 17.55 spännande yrken, 18 naturens konstutställning, 18.55 kronprinsessan Victorias fond. 19 Van Life, 19.20 syskon på semester, 19.50 res med Johan, 20 vetenskapens värld. 20.55 världens historia, 21 aktuellt och 21.25 sportnytt. 21.40 matadorerna, 22.40 familjen Adam Poor. 23 kriminalarkivet, mordet på Ängla. 23.20 sjukhuset med livet i händerna. 23.55 Finlandsfärjorna. Tisdag 28 juli, 14.35 familjen Adam Poor. 1455 naturens konstutställning, 1550 jakten på jättetonfisken. 1630 så byggde Sverige, 1730 nyhetstecken, 1740 Otterset, 1750 Ordasat, 1755 anslagstavlan, 18 vetenskapens värld. 19 var är Odin, 1935 familjen Adampour, 20 världens historia, 2050 OS överlevnad, 21 aktuellt, 2125 sportnytt, 2140 Ken Burns, 2235 transmemoria, 2350 lätt att hata. Onsdag 29 juli, 15 balansakten, 15.30 Van Life, 15.50 Hundskolan, 16.30 Matadorerna, 17.30 Nyhetstecken, 17.40 Otiset, 17.50 Oddasat, 17.55 Kronprinsessan Victorias fond, 18 världens historia, 18.50 OS överlevnad, 19 balansakten, 19.30 när jazzlegenderna kom till Sverige, 20 världens naturkingdom, 2050 äventyr på sommarfjället. 21 aktuellt, 21.25 sportnytt, 21.40 släpp inte taget. 21.55 Carmen Curler, 22.50 sjukhuset, 23.20 sjung min sång, 23.30 Mark by Sofia. Kanal 4, torsdag 23 juli, 5.10 vad blir det för mat? 5.40 en plats i solen, 6.35 kökets middag. 10.05 bytte, 11.05 Mark och Irma. 12.05 en plats i solen, 14 hela Sverige bakar. 15 Mandelmans gård, 16 sommar med Ernst. 17 Grand Design Sverige, 18 tillsammans med Strömstedts. Klockan 19 TV4 Nyheter och väder, 19.30 halv 8 hos mig. 20 sommar med Ernst, 21 morden i Helsingör. 22 TV-nyheter och sport, 22.20 TV4 vädret. 22.30 The Hunting Party, 23.25 The Rookie. 00.20 Oxen, 1.25 En plats i solen, 22.25 The Hunting Party. Fredag 24 juli. 5.10 Vad blir det för mat? 5.40 En plats i solen. 6.35 Kökets helgtips, 10.05 Bytt. 11.05 Mark och Irma, 12.05 En plats i solen. 14 hela Sverige bakar, 14.55 Mandelmans gård, 15.55 sommar med Ernst, 16.50 Grand Design Sverige, 17.50 äntligen V85, 18 tillsammans med Strömstedts, 19 nyheter och väder, 19.30 Påskomiljonären, 20 bäst i test, 21.30 Jägarna, 22 nyheter, sport och väder, 22.15 Jägarna, 00.05 Marlowe, 2.21 morden i Marlowe. Lördag 25 juli. Klockan 5 en plats i solen, 6 en plats i solen. 12 Sveriges mästerkock, 13 bäst i test. 14.30 Påskomiljonären, 15 Hudson och Rex. 16 så mycket bättre, 18 V85. 19 nyheter och väder, 19.30 Påskomiljonären. 20 bytt, 21.30 Änglagård. 22 nyheter och väder, 22.15 Änglagård. 00.45 Livvakterna. Söndag 26 juli, 5 en plats i solen. 12 bytte, 13.30 studio, Allsvenskan. 13.50 Allsvenskan, 16 studio. 16.30 Påskomiljonären, 17 sommar med Ernst. 18 dag och natt, 19 nyheter och väder. 19.30 Bingolott och sommarfest, 21 Bäck. 22 nyheter och väder, 22.10 Beck, 23.11 Patience. 00.10 morden i Helsingör, 1.10 The Rookie. Måndag 27 juli, 5.10 vad blir det för mat, 5.40 en plats i solen. 6.35 kökets middag, 10.05 bytte. 11.05 Mark och Irma, 12.05 en plats i solen. 14 Sveriges mästerkock, 15 Mandelmans gård. 16 sommar med Ernst, 17 Grand Design Sverige. 18 tillsammans med Strömstedts, 19 nyheter och väder. 19.30 halv 8 hos mig, 20 dag och natt. 21 Jocke och Jonna, 22 Nyheter och sport. 22.20 Vädret, 22.30 The Hunting Party, 23.25 The Rookie. 00.20 Oxen, 1.20 En plats i solen, 2.20 The Hunting Party. Tisdag 28 juli 5.10 Vad blir det för mat? 5.40 En plats i solen, 6.35 Kökets middag. 10.05 Bytte, 11.05 Mark och Irma. 12.05 En plats i solen, 13 En plats i solen. 14 Sveriges mästerkock, 15 Mandemans gård. 16 Sommar med Ernst, 17 Grand Design Sverige. 18 Tillsammans med Strömstedts. 19 Nyheter och väder, 19.30 halv 8 hos mig. 20 Renés brygga, 21 Morden i Marlo. 22 Nyheter och sport, 22.20 Vädret. 22.30 The Hunting Party, 23.30 The Rookie. 00.20 Oxen, 1.20 En plats i solen. 2.20 The Hunting Party, 3.15 Oxen. Onsdag 29 juli. 5.10 Vad blir det för mat? 5.40 En plats i solen. 6.35 Kökets middag, 10.05 Grand Design Sverige. 11.05 Mark och Irma, 12.05 En plats i solen. 14 Sveriges mästerkock, 15 Mandemans gård. 16 Sommar med Ernst, 17 Grand Design Sverige. 18 Tillsammans med Strömstedts, 19 Nyheter och väder. 19.30 halv 8 hos mig. 20 Sveriges mästerkock, 21 Tills döden skiljer oss. 22 Nyheter och sport, 22.20 Vädret. 22.30 The Hunting Party, 23.30 The Rookie. 00.25 Oxen, 1.25 En plats i solen. 2.25 The Hunting Party, 3.20 Oxen. Kunskapskanalen, torsdag 23 juli. 17 på resa med Backstad, 17.40 att bli orangutang, 18.30 Vilda Korea. 19.20 ett enklare liv, 20.05 världens historia. 21 antikens riken, 21.50 kungliga skandaler, 22.40 djurvärldens vinnare. 23.30 mellankrigstidens drömmar. Fredag 24 juli 16.45 så byggdes Sverige. 17.45 resfeber, turismens pris, 18.35 på resa med Baksta, Japan. 19.10 att bli orangutang, 20 fråga Lund. 21 naturens största talanger, 21.50 låna Australien. 22.45 det hände här, 23.45 vilda Korea. Lördag 25 juli 15.15 att bli orangutang. 16.05 på resa med Baksta, Japan. 16.40 låna Australien. 17.35 naturens största talanger. 18.25 på resa i Medelhavet. 19.10 resfeber, turismens pris, 20 det hände här. 21 djurvärldens vinnare, 21.50 antikens riken, 22.40 fråga Lund. 23.40 historien om Sverige. Söndag 26 juli 15.30 det hände här. 16.30 fråga Lund, 17.30 dox. 19.15 ett enklare liv, 20 världens natur. 20.15 så gjordes Planet Earth, 21 kungliga skandaler. 21.45 på resa i Medelhavet, 22.30 mellankrigstidens drömmar. 23.25 vilda Korea. Måndag 27 juli, 17.25 fråga Lund, 18.25 världens natur. 19.15 så gjordes Planet Earth, 19.25 på resa i Medelhavet. 20.10 Australiens sötaste rovdjur. 21 historien om Sverige, 22 historiskt eftersnack. 22.30 kungliga skandaler, 23.15 antikens riken. Tisdag 28 juli 16.45 det hände här, 17.45 kungliga skandaler. 18.30 naturens största talanger, 19.20 antikens riken. 20.10 världens natur, Kingdom, 21 på resa i Medelhavet. 21.45 mellankrigstidens drömmar, 22.40 ett enklare liv. 23.25 Alone, Australien. Onsdag 29 juli, 17.45 på resa med Backstad, Japan. 18.20 djurvärldens vinnare, 19.10 det hände här. 20.10 resfeber, 21 världens natur. 21.50 så gjordes Planet Earth. 22 den svarta svanen, 23 historien om Sverige. 00.00 historiskt eftersnack, 00.30 naturens största talanger. Personligt. Söker snäll god man, känns som det rätt ställe att söka en sådan. Läser man kvällstunden kan det väl inte slå fel, 75-årig Blekinge kvinna. Svar till hör av dig 043. Man född 48 önskar kontakt med kvinna, ålder och nationalitet utan betydelse. Jag bor i Stockholm, mina intressen är natur, odling, bär. Svar till ekonomiskt oberoende 044. Ensam kvinna söker man med stillsam humor och snälla ögon 80+. Höstsol över blåmusslor 045. Var finns du som vill bli min vän? Jag kvinna 68. Du är som jag snäll och omtänksam. Svar till Sörmland 046. Är du mannen jag letar efter? Du är trygg, rök, spritfri och finns runt tre stad. Då finns jag kvinna här. Våga vin 047. Pigg kvinna söker man. Kvinna 40-talist, pigg och välbehållen till kropp och själ. Bor bra och är bilburen med ordnad ekonomi. Svar till sommarmöte 048. Rätt svar i pristävlingen vecka 26, mystiska profilen. Och personen i fråga är Adam av Bremen. En tysk präst som levde i Bremen i slutet av 1000-talet. Gjorde en resa till Danmark, skrev en tjock bok med en av de allra tidigaste skildringarna av Nordens geografi och historia. Marknaden säljes. MGTF Midget 1500 årsmodell 1945, röd med vinröd inredning. Pris 195 000 kronor 070-354-9404. Liten smidig vedklyv säljes 070-777-6487. Köpes armbandsur och fickur i stål eller guld 073-666-9932. Uthyres på Österlen i Skåne, mysig U-formad skånelänga om tre rum, kök och dusch. Naturskönt läge 3 mil från Simrishamn, 4 000 kronor per vecka, 070-584-9014. Med ett leende. Den tjocke mannen och hans fru var på teatern i staden. På väg in i en av bänkraden efter mellanaktspausen frågade mannen en herre på den yttersta raden: "Klev jag på er fot där vi var på väg ut före pausen?" "Ja, det gjorde ni", svarade denne och väntade på en ursäkt. Mannen vänder sig istället om till sin fru och säger: "Kom Tilda, det här är vår bänkrad." Samtal på Stadshotellets bakficka i Hudiksvall. En skollärare från trakten resonerar med lokal försäljare av begagnade bilar. "Har du något tips på en bra begagnad bil?" undrar skolläraren. "Ja, Anton Karlgren har en Fiat som han vill bli av med." "Är du alldeles säker på att han vill sälja den?" "Tvärsäker. Jag sålde Fiaten till honom själv i förrgår." Det var ett par som gifte sig och när de flyttade ihop följde hans bästa kompis med. De bodde ihop alla tre många år, men så dog frun. På begravningen var kompisen otröstlig, men den äkta mannen sa: "Ta det bara lugnt, Lasse. Jag kanske gifter om mig." "Du lovade ju att du skulle betala tillbaka pengarna i somras, som du lånade mig förra våren." "Jo, men vi har ju inte haft någon riktig sommar i år." Den unge mannen trycker under dansen sin dam allt för hårt in till sig. Denna som redan ett par gånger sökt vidga avståndet mellan sig och kavaljeren utbrister medan hon slätar ut blomsterbuketten på sin barm. "Hör på min vän, jag är en av de där gammalmodiga flickorna som hellre vill ha blommorna pressade i en bok än på det här offentliga sättet." Fru Persson pratade med en advokat. "Jag har 8 barn", sa hon. "Nu har jag listat ut att min man aldrig har älskat mig. Ni får trösta er med att tänka på hur många barn ni skulle haft om han verkligen älskat er." En äldre engelsk officer stod och sjöng "God Save the Queen" utanför ett fönster innanför vilket en dam tog ett skumbad. Tillfrågad varför han i herrans namn gjorde så svarade han: Jag tycker människan skulle ha vetat att resa sig när man sjunger nationalhymnen. Smörbristen som skapade svåra konflikter skriver Birte Melin om och vi läser. Våren 1917 stod Sverige mitt i en av sina värsta livsmedelskriser. Smöret, potatisen och brödet tog slut och ilskan växte. När mjölkcentralen anklagades för att hålla tillbaka smörleveranserna gick tusentals kvinnor ut på gatorna i protest. Den grundläggande orsaken till matbristen var första världskriget. Trots att landet stod utanför striderna drabbar Sverige hårt av handelsblockader, missväxt och en kollapsande försörjningskedja. Matbristen slog mot hela befolkningen, men det var smöret som kom att bli den mest laddade symbolen för krisen. Redan 1916 hade ransoneringarna börjat, men under 1917 förvärrade situationen dramatiskt. Importen av kraftfoder ströps när Storbritannien blockerade handeln med Tyskland. Utan oljekakor och fodertillskott sjönk mjölkproduktionen snabbt och därmed också smörtillverkningen. Samtidigt fortsatte viss export av animaliska produkter till Tyskland där priserna var betydligt högre. För många svenskar blev detta droppen. Vreden växte i takt när smöret försvann ur butikerna. I Stockholm riktades ilska mot mjölkcentralen, den nybildade organisation som hade monopol på mejeriprodukter. Rykten spreds om att MC lagrade smör i väntan på högre priser eller sålde under disk till restauranger och välbeställda hushåll. Arbetarkvinnor köade timmar utanför butikerna bara för att mötas av beskedet att allt var slut. Samtidigt som man såg leveranser rulla vidare till stadens finare kvarter. Den 27 april 1917 samlades omkring 5 000 kvinnor utanför mjölkcentralens lokaler i Stockholm. Det krävde rättvis fördelning och ett stopp på vad det kallade hungerspekulation. Liknande protester bröt ut över hela landet. Myndigheterna försökte lugna befolkningen. I april rapporterade Svenska Dagbladet att staten lyckats säkra större parti danskt smör, citat. Statskommissionernas pressbyrå har kunnat lämna det hungersamma meddelandet att det lyckats livsmedelskommissionen att för i Sverige gällande pris förvärva ett avsevärt parti dansk smör i veckan för en längre tid framåt. Man hoppas därigenom kunna råda bot för en smörbrist som under den senaste tiden gjort sig gällande, slutcitat. Eftersom danskt smör var dyrt övervägde man att styra det till de största förbrukarna, citat. Eventuellt kunde hotell och andra stora förbrukare av prima smör, vilka var villiga att betala ett överpris, få tillgång till det danska smöret och därigenom kommer ju betydliga kvantiteter svenskt smör att frigöras för den övriga inhemska marknaden, slutcitat. Men förtroendet mellan folk och myndigheter var redan skadat. Mjölkcentralen blev i folkmun sinnebilden för hungerspekulanter och smörbristen tvingade fram en total omställning av mathållningen. Bröd åts torrt, margarinet försvann och hushållen kokade gröt och soppor på vatten. Kålrot och potatis blev basföda, dvs. Även potatisen tog slut. Den 5 maj exploderade situationen i de så kallade potatiskravallerna på Södermalm, där ridande polis tvingades ingripa. Först efter krigsslutet 1918 började situationen långsamt förbättras. Ransoneringarna avskaffades stegvis och 1920 kunde svenskarna äntligen lägga undan de sista kupongerna. Men minnet av våren 1917 levde kvar. En tid då smöret blev politik, hunger blev protest. Och Sverige står farligt nära en verklig svältkatastrof. Veckans kåseri av Stigbjörn Bergensten har rubriken Ett lustfyllt bygge i trädgården. Han skriver: Den australiska svärsonen anlände från Skåne och möttes av synen av ett lusthus som reste sig på den gräsmatta som stått öde när han senast besökt oss. Huruvida han kände stor sorg och besvikelse vet jag inte, men det verktyg han låtit medföra från södern fick i alla fall stanna i bilen. Sanningen var den att jag, och jag tvekar inte inför beteckningen byns Ernst, på egen hand hade låtit bygga lusthuset. Denna bragd, detta monument över händighet och skaparkraft, stod alltså klart inför svärsonens ankomst. Därmed var en del av hans vistelse meningslös. På andra sidan hade han ju med sig min dotter och lille Kasper. Kasper som hade hunnit bli 2 år och talade oavbrutet och obegripligt. Väldigt charmigt. Eller talade till honom med en egendomlig röst som hon påstår att små barn uppskattar. Men det var det alltså lusthuset som det skulle handla om. Det anlände som i form av en massa paket, som under en tid belamnade gräsmattan under presenningar som vi lånat av grannarna. Enligt leverantören, en trevlig man från Ramsberg vid namn Torbjörn, var det ingen konst att sätta ihop lusthuset. Några dagar ägnade jag mig åt att göra grunden bestående av lekablock och grus. Ett mycket krävande arbete där noggrannhet och matematisk färdighet krävs. 2 karaktärsegenskaper som jag och mina närmaste tidigare inte tillskrivits. Efter en vecka undrade Helen när jag skulle ta itu med monteringen. Var sak har sin tid. Just nu befinner jag mig i Ernest Hemingways Och solen har sin gång, samtidigt som jag läser Dick Harrisons biografi om Carl Knutsson. Dessutom fordrade det bygga den här sorten planering och den fasen har just inträtt, förklarade jag. Det gick ytterligare några dagar. En morgon stod grannen evig grinden med stor verktygslåda i handen. Själv satt jag vid husknuten och läste morgontidningen. Är det inte dags att montera upp lusthuset, frågade herr E, medan L förstrött grävde i rabatten. Jag anade en förrädisk konspiration. Elakt spel gäller dock att spela sin roll väl. Självklart. Idag är det dags att ta itu med lusthuset, sa jag därför. Hej vad det gick. Herr E var en lusthusexpert. Han hade med sig en massa konstiga verktyg som jag inte gärna vill försöka beskriva. Det tog oss visserligen en hel dag att få hela bygget på plats och i ärlighetens namn måste jag också erkänna att E's son, en vansinnigt hantverkskunnig karl, ryckte in när problem uppstod. Dessutom kom ytterligare en granne och bidrog med viss muskelkraft, som jag anser inte behöver räknas in i själva konstruktionsarbetet. Sista insatsen gjorde en annan svärson, stockholmare tyvärr, när han hjälpte mig att spika fast pappen på taket. Jag har flera svärsöner, var och en nyttig på sitt sätt. Har du gjort allt detta alldeles själv, undrade sedan den australiska svärsonen misstänksamt. Fast han sa det på engelska, eller rättare sagt australiska, vilket är en svårforcerad språkvariant. Självklart, svarade jag, varvid L råkade ut för en svårartad hostattack. Och därmed är det slut på dagens taltidning.